I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Säger välkomna till Toto-svenskan. Det har äntligen spelats allsvensk premiärfotboll och det har varit lite högt, det har varit lite lågt och vi har med oss en härlig panel här i detta måndagsavsnitt. Vi kan väl börja med att prata lite grann med August, för jag gissar att den här premiären, den var deppig. Det här var någonting extra, alltså fyra bollar där bak. Sällan vi behöver hämta ut.
Ja, nej, men verkligen. Att just var det. Det hade ju varit en annan sak kanske om vi hade torskat med 2-0 och det var uddlöst framåt, som någonstans är det man har varit lite orolig för med AIK. Men att vi släpper fyra bakåt, att liksom många av våra rutinerade spelare och bärande spelare men lite grann viker ner sig. Det var ju det som var det tunga, tycker jag, att vi gör en sån otroligt dålig premiär. För det är det ju, även om vi liksom, vi får lite touch vid 2-1 och sen får man lite hopp där vid 4-2 och sådär. Men allt som allt så är det ju en usel premiär, en av de sämre. Och då har AIK ändå ett gäng dåliga premiärer att välja på. Jättetungt och... som vi pratade om i torsdags var det väl under våran långpanna där att AIK är nog ganska beroende av en bra start med tanke på liksom det som har varit med allt. Vi behöver inte älta John Guidetti mer, men en bra start är key med tanke på att vi har så tuffa matcher som kommer också. Så att man känner lite grann att det är Norrköping här på söndag som den ska vi vinna.
För att
åka ner till Malmö borta med noll pinnar på kontot. Den känns ju sådär.
Freddy Arnesson, din besvikelse väntar vi fortfarande på, för ni har premiär ikväll med ditt kära Lill-Div mot Stor-Div som kommer på besök. Eller hur är det funkar det där?
Ja, men de små grabbarna där nere från Degerfors.
Ah, okay.
Fina ju. Ja. Men fan, man sitter ju och myser av flera anledningar här. Det är alltid kul att se lite missnöjda. August har en liten skön tåghistoria han kan dra sen. 7 timmar i Mullsjö, vad var det? Oh, det är fan det mörkaste jag har hört efter en 4-2. Förlust mot Häcken.
Kan varenda ort i Småland.
Och sen så får man ha en liten hemmapremiär på det idag också. Man gillar de här måndagspremiärerna. Plus 3. Riktigt trevligt väder ute. Lite bittert att taket är stängt. Man har ju de där åren på stadion med regn. Inga långkalsonger, en varm chorizo. Och 3 grader. Det har ändå format en som människa.
Ja, det är så det ska vara.
Så alltså, stängt tak idag blir man lite besviken över. Men det ska vi inte lägga för mycket tid på. Utan nu är det premiär. Djurgården hoppar in i Allsvenskan. Kommer bli roligt att ses. Kanske på onsdag igen. Har man en 3 pinnar kan man mysa lite extra mer.
Ska vi inte prata lite om det där stängda taket då?
Finns inte så mycket att säga. Fan, folk försöker ta fokus ifrån det. Men det är klart att...
Ja, men även i Djurgårdsled är det ju upprört på riktigt.
Absolut. Framförallt också när vi har en policy som säger att vi ska spela alla våra tävlingsmatcher med öppet tak. Mm. Och sen så kommer ju Stockholm Live här med lite ursäkter och att det är lite för kallt ute. Och det är så här, fan, medianvärmen i Sverige är väl typ 3 grader och regn. Ja. Så jag förstår inte hur man kan bygga en arena för x antal miljarder som inte har ett tak som kan öppnas. Då börjar man tänka att är det lite för dyra elräkningar där? Eller
men det
var
det jag studsade till på också. För AIK, nu sitter jag här och gör mig lite lust över det här, men vi har ju faktiskt samma problematik med de här två nya moderna skitarenorna. Att det här med taket, och vi har haft stängt någon gång också, men i AIK, då vill jag ändå minnas att det har varit sådär, om matchen äventyras. Vi hade någon klassisk regnmatch någon sommar mot Falkenberg för 6-7 år sedan som regnade bort och sådär. Men när det är såhär, det stod någonting, då kalkylen visar att 2 plusgrader väntas. Då var jag såhär, men 2 plusgrader, hur fan kan det vara någon fara för att spela fotboll? Alltså vad fan är grejen?
Det är ett jävla skämt om jag får vara ärlig. Och framförallt också med den argumentationen att just att såhär, det är 2 plusgrader, men det väntas snöblandat regn. Eller till kvällen, senare på kvällen. Mm. Så då verkar det finnas en problematik kring att eventuellt stänga det där taket då till natten. Så att jag vet inte. Jag får en känsla av att
det stängas.
Jag får ju en känsla av att de vill ju spara kulor, Stockholm Live. Att det handlar ju om att elräkningarna går upp, det måste bli värme där inne och skit. Så jag har faktiskt inte en aning. För det var ju öppet i lördags.
Exakt, så varför stängdes
det? Så det måste ju nästan kosta mer att öppna det för att sen stänga det. Mm. Och sen ja, men ha det bara öppet.
Exakt, så, vad är problemet här?
Och grejen är, där skulle man gärna vilja se att det kommer, för jag vet att Djurgården fotboll också pushar för det mot Stockholm Live. Men någonstans så är ju vi och Hammarby hyresgäster på den här arenan. Och det är vi som gör det möjligt att kunna driva den här arenan. Så vi måste också kunna ställa vissa krav mot Stockholm Live, tycker jag.
Verkligen.
Och ett sånt här läge när det är så här, +2, +3 grader. Det är svensk fotboll i sitt esse någonstans. Att liksom, man strålkastar ljusen, det är mörkt på himlen och man ser regndropparna och det är 3 grader. Alltså det blir inte mycket mer svensk fotboll än så. Det är den svenska fotbollen vi älskar någonstans.
Exakt. Exakt.
Och så här,
nu blir det ju futsal.
Ja, och så här, fine, Stockholms stadion, det var inte skitsexigt att gå på fotboll i det vädret. Men det har sin charm. Och nu har vi ändå en modern arena där alla står under tak, även fast det regnar. Det är bara spelarna på planen som får lite vatten på sig. Jag tycker det är svagt att Stockholm Live och inte kunna öppna upp taket idag.
Det håller jag med om. Välkommen till Toto-svenskan Jussi Pladan också. Där fick du höra en utläggning om det pissiga taket. Det är inte bara plastmatta på den där arenan, utan det är också stängt tak idag.
Ja, jag är både förvånad och ännu inte. Det känns som att det kommer beslut som går över huvuden på många i den här beslutskedjan. Både när det kommer till arenor, till tillstånd, till biljetter, till spelarvärvningar, allt möjligt. Det är väldigt många som ska vara med och ha sitt att säga. Men jag menar, å andra sidan, varför ska man klaga? Om man vänder på det, 16 grader inomhus, det är säkert skitgött för den som är där, men
ja, vissa tycker att det är rätt gött, men man själv är ju åt den fotbollen. Det är ändå rätt trevligt att
har vi
kolla
ju
kula i +2 liksom.
Ja, vi har ju lilla förseningen att vänta ikväll då, med andra ord också. Jag gissar att Tele2s fläktsystem fungerar lika bra som Friends gör.
Det sjuka är att det funkar typ bättre de matcherna som taket har varit stängt. De har ju bränt av lite i Svenska Cupen och träningsmatcher. Och röken försvinner förvånansvärt snabbt när taket är stängt.
Ni kanske har fläktar, ja, men så är det inte på
Friends. På Friends existerar det ju inga fläktar, så den stannar ju allting kvar.
Just det. Ja, men det är tråkigt att vi har sådana problem i Stockholm.
Så är det. Det är inte bara ni som spelar premiär ikväll, för övrigt. Det är ju en till match som avslutar den här omgången. Det är Elfsborg som tar emot Mjällby, och i Mjällby så har vi en debutant som inte är ute på plan utan som står vid sidlinjen. Vi har med oss Mjällbys chefstränare Brännan. Välkommen till Toto-svenskan.
Tackar, hörs jag bra?
Du hörs bra, du sitter precis som Nabil Bahoui gjorde i fredags på bussen, om jag gissar rätt.
Stämmer, det stämmer.
Härligt, hur mår du? Är du nervös inför att göra allsvensk debut som du ju faktiskt gör här?
Nej, inte av den anledningen egentligen, utan mer att man har väntat länge, minst sagt. Man har ju gått och väntat på det här sedan januari på något sätt, så att det är alltid lite anspänning innan match.
Vi har med oss Josip Ladan i studion. Han har ju ett lite gott hjärta åt Mjällby, men han har sannoliken ett gott hjärta åt Hajduk Split. Och där känns det väl lite konstigt, Josip, att Brännan har faktiskt varit nere och hjälpt till att ratta Hajduk Split, men han har än så länge inte chefat över ett lag i Allsvenskan. Nej. Nu är det dags.
Ja, det säger väl allt om den fotbollsvärld vi lever i. Det är mycket sjuka saker kan hända när man minst anar det. Sen så tyckte Brännan ändå, nu får han får jättegärna rätta mig om jag har fel, men jag tyckte att utifrån förutsättningarna de fick när de kom och lite vad som hände liksom kort därpå, så gjorde de det ändå liksom bra. Nu kommer ju, enligt min mening, nu kommer ju till den tränare som är där nu till lite till dukat bord, och det var väl lite det Brännan inte fick, och han och Jens framförallt, att det var mycket skadade spelare och mycket liksom folk som inte hade rört en boll på 3 månader och någon som inte var i form och bla bla bla, och sen samtidigt det och sen resultatkrav. Så nu, och sen nu igår 0-0 mot oss, gick kryss igen. Så,
de kämpar på. Men du Brännan, hur har omställningen varit då från Split till Listerlandet?
Det är extrema kontraster. Det är liksom storklubben som berör alla, och det är himmel och helvete till en ganska trygg klubb där man träffar alla medarbetare. Det är ganska få varje dag i jämförelse. Så det är de två ytterligheterna kan man väl säga i elitfotboll.
Du, vi har i tidigare avsnitt här pratat med Douglas som jobbar i klubben, som har gått ifrån läktaren in till kansliet som han var inne på. Vi har också pratat med Jeppe G, och vi har väl summerat lite grann om Mjällby. Att ni har gjort en väldigt bra försäsong. Ni har inte förlorat, men att det också är lite så här halvspretig trupp. Man pratar om kontinuitet, men man har också många spelare på lån. Förra året var det 2 olika tränare och 2 helt olika säsonger. Vad är det för Mjällby vi kommer få se den här säsongen?
Det är en bra fråga. Jag har ju betalt för att veta det, och knappt jag vet, tänkte jag säga. Men nej, det som du säger, det är väldigt omkastningar både i spelartrupp och på ledarsida. Så där, så att, och det är fortfarande lånespelare på en hel del positioner. Trubbiga på försäsongen, även om du är inne på det, är ganska stabila på det sättet. Och det är väl steg ett för oss att vara på något sätt stabila. Ska du kunna ta nästa steg så behöver du först ha någon form av stabilitet i det där.
Hur viktiga blir, på tal om lånespelare då? Det var ju en Albin Mörfeldt som gjorde det väldigt bra i Varberg innan han lämnade för Norge. Och från Norge så har ni också lånat in Rasmus Widesen-Pål som gjorde stor succé i Superettan, har haft lite större problem i Rosenborg, men det är väl 2 spelare som du förväntar dig en del av den här säsongen ifall ni ska ta bra placeringar.
Ja, men helt klart, det är väl lite så att man hoppas att de ska tillföra någon form av, ska vi säga, X-faktor i det här stabila. Nu har Albin haft problem med en fot och Rasmus kom precis, så att de är kanske inte där vi vill att de ska vara än.
Jag minns inte vem det var som sa det, men det var någon i det här programmet som sa att du nog gärna vill spela med så många mittfältare. Kan du spela med 11 så gör du nästan gärna det. Men vad är det för typ av fotboll som vi kommer få se? För att halva förra säsongen, andra halvan framförallt, så var det väldigt mycket parkera bussen, hålla tätt bakåt. Hellre 0-0 än 2-2. Vad förväntar du dig?
Ja, vi var inne på det tidigare. Det är skillnad mellan klubbar, och man får ju ta en jäkla hänsyn till vad är det för kultur som råder här när man kommer till ett nytt ställe. Och här är det lite annorlunda på det sättet. Man kanske tar, för att ge exempel, man tar större hänsyn till motståndare. Kanske större andel av träningen som är hur försvarar vi mot det här, eller hur löser vi det här mot, det är inte hur smashar vi dem, om du förstår.
Mm-hmm.
Så det är klart att jag vill på något sätt trycka in en del andra saker, men man får gå försiktigt fram. Ändrar man för mycket blir det kaos, ändrar man inget märks det inte, brukar man säga. Och det får väl gälla här, utan vi får gå lite försiktigt fram i början och försöka vidhålla det som var bra förra året.
Vi köper det. Ni börjar med en av de tuffaste bortamatcherna i den här serien. Elfsborg på Borås Arena. De brukar och har varit väldigt starka senaste tiden på den där plastmattan. Vad blir viktigt för er ikväll?
Alltså, det låter ju tråkigt, men ser man dem mot Halmstad här och Degerfors på försäsongen, så de kommer ju ut som en ångvält på något sätt. Så det är lite att, återigen så där, hur undviker man det? Den approachen, att inte mata deras press liksom. De har ju så otroligt bra när de får jobba framåt och vara jobbiga. Och man pratar ju om dem som kontringslag, men det är inte de här klassiska kontringarna, utan det är väl mer att man vinner en hyggligt högt och därifrån kontrar man. Alltså det är ganska snabba kontringar. Så att där ska vi akta oss såklart.
Hur mycket, ifall du tillåter mig att vara lite konspiratorisk här då, nu har du ju faktiskt varit nere runt Medelhavet och agerat, hur mycket av, och jag menar det är många som tippar er i botten av tabellen. Många tänker nog om lag som kommer från Italien, Kroatien och liknande att man är ganska cynisk där, att är det 0-0 och 20 minuter kvar så har man lite extra ont lite här och var. Är det någonting du tar med dig från Hajduk Split gällande just de bitarna, att vara lite mer cyniska? Jag tänker mest så här, vad har du lärt dig där nerifrån som du tar med dig hit?
Nej, men det som du är inne på, där är man ju väldigt bra på att trolla bort sista kvart här, matcher så där. Då var vi en annan situation.
Närmar hon sig Borås.
Nu närmar hon sig Borås. Ja.
Nu,
det är alltid.
Det är klart.
Det är dålig mottagning nu, Branna. Vi har alltid strul när folk närmar sig Borås. Hälsa grabbarna. Framförallt Jeppe G. Han gillade vi väldigt mycket. Och så ser ni till att spika igen där på Borås Arena. Vi hörs, Branna. Ta hand om dig. Ja, vi hoppas att han tar med sig lite cynism ifrån Kroatien in i den här matchen. Oh, för det kommer behövas.
Det kommer verkligen behövas. Jag tror också att det är, liksom, det är ganska fin eller tunn linje mellan cynism och att vara liksom, hur ska jag säga, destruktiv. Liksom, jag kan ta Hajduk som exempel. Jag såg andra halvlek igår. Det är ju en horribel fotbollsmatch i alla avseenden. Men det är samtidigt liksom man är på domaren om precis allt. Alltså, ja. Minsta lilla inkast. Någon som säger någonting till någon när de går förbi. Sparka upp bollen upp på liksom, rad 8, plats 12 så att någon svimmar av. Och sen liksom, bli förbannad för att man får en motreaktion. Och sånt. Så att, allting sånt. Sen är ju det, liksom, det, är det extrema. Sen ska man göra det liksom, med Mjällby-mått mätt. Och det är de ganska bra på redan innan brännan också.
Ja, det liksom, vill jag minnas också. Det var ett ganska grisigt gäng även i fjol.
Ja, Jeppe bekräftar ju det också. Men det är, liksom, det är Sveriges kanske mest enögda publik liksom, när det kommer till total oförmåga att liksom, ta in att någon annan skulle kunna vara helt okej på någonting. sen är det också ganska kreativt från läktaren. Det är ju tajt på Strandvallen som fan. Så att de roligaste och liksom mest påhittiga grejerna man har hört från läktarhåll i sitt liv har ju kommit från liksom, Bosse 65 på långsidan på Strandvallen. Om man fattar vad han säger.
Ja, exakt. Det är väl det som är, det som är grejen där. Vi ska återkomma till Elfsborg-Mjällby lite senare. För vi ska med oss Sissi. Som vi hade med i. Var det andra avsnittet i Toto-svenskan som hon var med.
Amen.
Och snackade lite grann. Hon bör vara taggad.
Det, ja, men det tror jag.
Syns i alla fall på Twitter. Att
nu är jag ute och svingar direkt på Twitter och hetsar igång. Jättefint. Det är hon bra på.
Innan vi pratar mer om kvällens matcher. Vi ska med oss Mange Eriksson också. Din kapten som är tillbaks i gamet igen efter den där snytingen han fick av din gubbe Josip, nämligen Martin Olsson. Men vi ska blicka tillbaks lite grann på helgen som var, August. Du har faktiskt inget val, den där premiärmatchen. Vi var inne på lite koreografier, tänkte att vi skulle inleda med. Bayern inledde och det vart ett jävla surr om den korren. Jag förstod den inte riktigt tills jag såg den lilla detaljen att den där kanotjäveln rörde sig.
Mm. Och sen har vi väl ett årtalsproblem.
Årtalet är ju...
Där har man åsikter.
Ja. Det stod 1889.
Ja. Och ingen vet riktigt varför.
Nej. Jag vet för inte det har riktigt vad som hände där.
Det har väl varit andra... Ja. Det är väl tredje årtalet de snurrar nu, Bayern.
Ja, på 3 år till och med. Och de hade väl något årsmöte de skulle rösta igenom vilket år de grundades. Ja. Och jag vet inte riktigt vad som gick igenom då heller.
Jag minns inte heller det. Men det blev, jag tror att det blev något av de tidiga.
Ja, det var så uppenbarligen. De tog något mellanläge. Det var ju typ 1875 först.
Ja, men jag blev ändå förvånad, för min känsla kring hela den där årsdebatten var ändå att så här, alla omfamnade inte det, att så här, nu helt plötsligt ska vi börja liksom köra, jag menar, det är väl bara googla Hammarby tifo och så hittar man nog x antal korrar där man har kört 1897, eller vad fan är det man har kört?
Ja, det är lite oklart. Det kan vara lite vad som helst.
Så där reagerade man ju, men annars är det ju bara liksom hatten av för korren i övrigt. Det var ju
jättesnyggt.
Mig veteligen första liksom koreografin i Sverige där det är en sån typ av rörelse i tifot.
Och som ju... typ inte syntes hur de gjorde den.
Nej, så det måste ju varit en liknande
som hur... pinnen, va?
Ja, men den är så pass stor den där, så jag funderar på om det ändå var någon form av, alltså att man gör samma princip som med hissningar, att du fäster i nät och att man sedan flyttar hela nätet med hjälp av band, snören. Liksom, snören.
Det skulle oavsett jag vad tro... det var, så var det jävligt bra gjort, för man såg aldrig riktigt hur och när och nej, vilka som rörde på den där grejen. Så det ska de fan i mig ha, ja, ha beröm för. Annars har det varit Bayern som på planen tycker jag inte imponerade jättemycket. Det är en 2-0-seger som visserligen är väldigt stabil.
2-1,
förlåt. Mm. Men många räknade ju med att det skulle vara... Alltså vi satt ju här med Gurra i fredags och han var ju så allt annat än 3-0 i underkänt. Ja, så att det var ju en Bayern-hybris som inte fick sig en ordentlig törn, men som ändå, de fick ju kämpa mer än vad de kanske trodde.
Och det var jag inne på. Jag hamnade i någon form av semipolemik där det var liksom, när jag sa...
Fan vad fint.
Det var i eftermatchen där jag sa att 1-1 hade inte heller på sitt sätt varit orättvist. För att Helsingborg släppte egentligen aldrig Bayern ur liksom... dålig referens, men utom synhåll. Alltså de gjorde livet jobbigt för dem i 90 minuter. Mm. Nu kanske, det är klart, hade Astrid satt liksom den, curlade bollen i krysset, så hade man ju sagt något annat. Men spelmässigt så var ju Bayern inte liksom, hur ska jag säga...
De, nej, det var ju inte en 4-0 match.
Nej, de hade inte råd att liksom slarva och tramsa och liksom hålla på och lalla runt och spela liksom någon form av...
Tiki-taka.
3 poäng. Ja. Men liksom åt det hållet. Så att HF gjorde ju liksom premiärmässigt och liksom fotbolls- och organisationsmässigt en jävligt bra match. Mm. Men liksom, sen vet man också, man ser hur långt Bayern har kommit på bara 2 månader. Man märker liksom hur mycket de har tagit in från Marti. Man märker att de är liksom lite som Malmö igår, liksom cyniska, jobbiga, svårtuggade. Och även när det inte funkar så funkar det ändå. Att det blir liksom... Du gnetar dig till de här lägena.
Och det var ju sånt Bayern inte klarade, eller exakt, har klarat under varken Milos eller Bilbon. Eller, alltså under Bilbon kan de förlora en sån här match.
Det är precis det jag skulle säga.
Sen gör de ju också läxan, för Taha Ali fick ju behandling som Taha Ali inte ska ha ifall han ska vara bra. För att de sparkade ner han i parti och minut. Mm. Och det är ju, och i alla fall inför, han var jävligt uppsnackad inför den här matchen. Experterna nämnde ju honom mer eller mindre varannan minut.
Allsvenskans Messi såg
det är klart att det
klart
var,
att man hajade till då.
Det var inte lilla saltkaret som var framme på Taha Ali, men, och han kommer säkert bli jättefin, men, och Bayern hade ju gjort läxan och sparkade ner honom varje gång han fick bollen, och det var en smart taktik. 3 poäng till Bayern. Jag hoppas att vi ska få prata mer Bayern på onsdag eller kanske fredag, vi får se lite grann när det blir. AIK svarade upp med att skita på sig nere på Hisingen. Det enda vi tar med oss därifrån är väl publiken som gör jävligt bra. Det var väl någonstans 3-4 tusen AIK-are som var där. Du pratade om 12 vagnar, var det det?
Mm, exakt. Åkte tåg ner, abonnerat tåg, vilket AIK, det är inte jättevanligt i AIK att vi kör tåg faktiskt. Men det var ju superroligt såklart. 12, alltså världens längsta tåg. Jag var tidigt i Solna och hjälpte till att lasta det här tåget. Och då fick jag knata längs med hela för att komma bort till vagnen där jag skulle sitta. Det tog en kvart ungefär. Men jätterolig nerresa. Såklart kul att komma ner till Göteborg, kliva ut. Ja, vad kan det ha varit då? 800 pers på tåget kanske. Kliva ut på centralen i Göteborg och stå där mitt på torget och sådär. Missnöjda miner från diverse göteborgare som skulle med tåg och skulle ut med barnen och käka och sådär. Men jätteroligt såklart.
Sen tog det slut.
Sen så tog det roliga slut. Sen hade jag tråkigt resten av dagen.
Och det var på vägen hem så var det också så skrivet i stjärnorna att det skulle vara signalfel och det tog 3 timmar ner, allt var frid och fröjd. Hem tog det dubbelt så lång tid. Det var Mjölby och allt vad fan det var. Så det, och det var också självklart.
Ja, men med den insatsen så förtjänade vi väl kanske inget annat heller.
Ja, men alltså ni gjorde ju ert, kan jag tycka.
Jo, visserligen.
Vi ska inte prata jättemycket om matchen såklart. Därför att vi har andra AIK-rubriker innan vi ringer Mange Eriksson.
Vilken och det tid är ju... ni har, det är så otroligt.
Nej, men alltså, jag har redan sagt, vi sket på oss. Vad mer vill ni att jag ska säga?
Nej, vi kan inte störa mer Jordan Larsson än själva matchen. Ja,
kolla, det är ju det hetaste just nu. Ja. Eller vill ni säga något om matchen?
Nej, alltså dels att ni, alltså, det blev en sån platt insats, men framförallt så blev jag ju förvånad över hur osynk det kan se ut på så kort tid. När du har sett så pass synkat och bra ut så
och
länge.
Så här, ska jag dra min snabba analys av den här matchen, så 4-2, alltså vi förtjänar inte att vinna den. Men vi har också, alltså, vi har 2 perioder i matchen där matchen rinner oss i händerna. Det är dels... Alltså att vi drar på straffen, 81, och det är sånt som händer. Den där brytningen har 81 och gjort 800 gånger förra året. Varje gång har man haft hjärtat i halsgropen. Och varje gång lyckas han pilla på bollen med en liten tå. Vi minns derbyt mot er på Friends Arena. Där 81 och gör den där brytningen i första halvlek. Och där är han på bollen. Och det räcker. Här bommar han den. Då är det straff. Och jag har inga problem med att ligga under med 1-0 efter 12 minuter. Det jag har problem med är att du kan inte ligga under med 2-0 efter 14 på en hörna. Den bollen ska bara bort. Sen löser vi ju 2-1 och vi är med i matchen. Starten på andra halvlek är så pass bra att gör vi 2-2 där, då kan vi fan till och med vinna matchen. Men det var en sån dag där det, vi är inne i momentum, vi är bra, vi trycker på för 2-2. Men nog fan så är det ett snedriktat avslut som landar på fötterna hos den här Uddenäs som var jättebra och pillar in den i öppet mål och så är luften ur. Så att så fort vi var nära att ta oss tillbaks in i matchen så får vi något emot oss. Mm. Och det är liksom en olycka kommer aldrig ensam. Det var, vi pratade om det efter deadline day, att nu stod det ju skrivet i stjärnorna för att vi känner vårt AIK att när John inte kommer, nu kommer vi torska premiären. Mm. För att det är så momentum och hype och allt sånt. Det funkar så.
Tror ni att det har påverkat eller? Truppen, ja, att inte Giger, ja, kommer? Alltså, det mentalt, man var förberedd på en viss typ av startelva. Kanske få in den kompetensen som saknades och sen kommer inte det in. Tror ni att det har stört?
Ja, men,
kanske inte, ja, men lite uppladdningen, ja, också
det,
i den här matchen.
Det tror jag. Särskilt med tanke på att det ändå är också, ja, men dels att Giger är Giget så stort namn, men också många i truppen som känner honom och liksom vet vad han är för typ av karaktär och sådär. Men och så här, inte bara heller Giget, att Bilal går sönder, att det kom så många grejer efter varandra som man kände att så här, men vad fan, det pajar ju såklart en uppladdning. Klart att det någonstans sätter sig i skallen på spelarna. Sen så är ju inte det en
det är inte rimlig ursäkt.
Nej, det är ingen ursäkt eller anledning till att gå ut och göra en sån insats som liksom Seb och Lustig med flera var inne på intervjuerna efter. Att så här, vi har gått och väntat på det här i 3 månader och så går vi ut och skiter på oss. Och det är ju oförlåtligt. Alltså, så här, jag är ju liksom egentligen inget sådär superfan av att bua efter liksom insatser, framförallt inte så här tidigt på säsongen. Men jag kan tycka att det var på sin plats i lördags. För att så här, det finns gränser i vad du kan göra för insats utan att få höra det. Och här tycker jag att så här, det här är inte okej att göra. Det finns jättemycket grejer som har varit strul nu i AIK senaste veckan, men man kan inte göra en sån här dålig insats. Mm. Så hade de gått ut så här, det hade sett knackigt ut framåt, vilket man någonstans kanske hade förväntat sig, och torsk med 2-1, då hade det nog inte varit burop. Då hade det nog ändå varit lilla alibi-applåden ändå, men ingenting mer än så. Mm. Men det här tycker inte jag är en okej insats.
Nej, men
jag tycker
4 bollar insläppta.
Och bakåt som ska vara vår styrka, att göra 2 mål framåt bortom tecken, det är ju bra med liksom en
och med del bud på fler.
Ja, men precis, men att vi klappar upp så fullständigt bakåt, och framförallt det som jag tycker är oroande är ju våra defensiva fasta. Alltså det är ju klet i brallan varje gång vi får en hörna emot oss.
Mm.
Och det är ju liksom, det är så dåligt så att det finns inte. Och där tror jag nog också att ledningen och Bartos kommer fundera på det. Vad beror det på? Är att vi har valt att justera i backlinjen som vi har gjort. Att vi har i det här fallet då fått bort Sotte och in med Joe Mendes istället. För att där förlorar vi en jättestark huvudspelare. Blir intressant att se vad som händer på söndag på Norrköping, om det kommer justeras tillbaka till den backlinjen som var så framgångsrik förra året. Då blir det ju såklart liksom sämre offensivt på högerkanten med Lustig istället för Joe, men jättedålig insats, en liksom slap in the face, och man får hoppas någonstans, om man ska försöka se någonting positivt, att det blir en väckarklocka inför Norrköping.
Minikrismöte mot Peking där.
Ja, men i alla fall, och sen har vi Malmö borta på det.
Mm.
Det hörs. Det är klart att det var det någon luktar. Luktar lite ångest i studion. Ja, men så får det vara.
Det fanns ju lite att suga ur ändå från matchen.
Ja, det är ju bara att heta på Björn.
Det var ändå 9 minuters utläggning här.
Vi hoppades att
det Jonas Larsson ryktet ändå fick
falla mellan stolarna.
Desikera lite.
Vi gillar
att pusha lite.
Men i AIK, har vi inget mer att säga nu då?
Nej, men i AIK svänger det fort. Mm. Jag menar, man hann gråta lite över den här, och sen så kommer ju lilla bomben idag ändå. Jag trodde ju faktiskt att fönstret var stängt. Att det var så här, det går inte. Men den här dispensen som tydligen finns för ryska, eller spelare i ryska ligan, gäller ju fram till och med 7 april.
Stämmer.
Och så kommer, var det Ann eller som var först?
Jajamän.
Ja, hatar jag inte att säga.
Nej, det
gör min lilla sågning utav
diskussionen
för något program sen.
Fan vad nöjd.
Ja, men det nöjdast är nog Ann.
Vi kan ju glömma disco som gäst i Tutta.
Ja, men det får jag ta. Nej, men jag tycker om disco. Jag tycker han är fin. Men Jordan Larsson på väg till Gnaget. Spontana reaktioner, August, du kan få börja, sen får de ju slå ner den, men jag gissar att du är ganska nöjd.
Ja, verkligen. Jag har ju sett att det var en liten diskussion, moralisk diskussion det här, i och med att han är i Ryssland och inte har lämnat och så vidare. Då tycker jag att man är lite fel på det, måste jag säga. Det är ju inte som i fallet till exempel Jonas Jerebko för att byta sport, att han har gått till en rysk klubb nu, utan han har ju varit där ett tag, som man har förstått, försökt komma därifrån en längre tid, men det har inte löst sig. Rent sportsligt så tycker jag att det är en jättebra värvning om den faller in för AIK. Det är ju få namn jag känner så där i och med den uteblivna JG-värvningen som man känner att okej, men det här kan jag leva med förutsatt att JG kommer i sommar. Jordan är ju ett, alltså jag kan nog inte komma på något annat.
Nej, men det hade ju varit, det hade ju varit innan Djurgården ska få slå in den öppna dörren. Det hade ju varit Sead.
Ja, men precis.
Men jag menar, Sead tackar vi ju nej till eller går inte på eller sådär för att vi är rätt säkra på att vi kommer få JG. Mm. Hade Sead varit ledig nu, då hade man ju såklart velat ha Sead nu, ja, fram tills att John kommer. Det är ju superrimligt liksom. Ja. Så att, ja, blir det här av så är jag jättenöjd. Och då är det hatten av till Jurelius och faktiskt ser att det finns problem framåt. Ja. Vi behöver få in mer spets.
Precis. Det är ju tydligt. Så att, jättegärna Jordan Larsson, såklart. Det är ju, men så här, det är ju en jättespeciell situation med allt det här. Och det är samma med Sead till Djurgården och så vidare. Alla de här korttidslösningarna. Man är inget fan av det. Men nu har det öppnat sig en liksom, ganska unik möjlighet. Han hade ju såklart aldrig varit på väg till Sverige annars. Det är ju en klassspelare, det har ju bevisat i flera svenska klubbar. Så att,
även i Spartak när han har spelat.
Ja, även i Spartak liksom, och skaffat sig rutin där och sådär. Så att jättegärna Jordan, det är bara att plocka honom nu och starta honom på söndag om det hinner bli klart till dess.
Vad säger ni?
Börjar du, Fredrik?
Ja, men det är väl också kanske den plan B ni skulle haft från första början. Nu känns det ju mer som att Jordan blir en krislösning för att man tappade JG för man var så pass säker på honom. Men det blir ju också någonstans ett läge där fan, hade vi inte ens en plan B? Och nu dyker den upp för att JG inte kom. Mm. Jordan kanske man ska ha kikat på lite tidigare också. Sen surrade vi lite innan om att Hassan Setting kanske har lite ångest för att inte han röste JG till AIK. Så då kanske han funderar på liksom, men nu måste jag komma med något annat här. Så då kommer Jordan. Och sen så, om vi kollar liksom på själva spelaren så... Det är en målskytt av liksom rang som vi ändå har att göra med. Han gör mål på sina chanser och som vi var inne på också. Man är inte så jävla stort fan av de här korttidslösningarna. Men man vet att det här är en... Det är liksom inte en 35-åring som kommer hem utan det är en ung person, vital, som ändå kan hoppa in ganska snabbt i ett lag och göra avtryck.
Mm.
Så på så sätt så är det ju en värvning som är... Ja, jag vet inte, det är A+. För det läget ni är i nu.
Ja, det skulle jag också säga.
Och att den här möjligheten finns. Sen har vi, vad är det för datum idag? Det är tre dagar kvar.
Ja.
Får man se om det hinner lösa sig. För annars är det ju liksom, då är det ju lite panik inför sommaren.
Då är man hyfsat skitnöd ifall Nabbe skulle dra på sig en smäll. För då är det tunt framåt. Mm. Josip, har du någon take på Jordan till AIK? Eller vad, du är ju i murvelbranschen, så vad hör du?
Nej, ja, det är väl en no-brainer. Jag tycker det är precis det, utifrån förutsättningarna, utifrån liksom läget och allting. Det är som du säger, August, det är bara att köra. Och jag tycker, eller jag har inga frågetecken kring Jordans kvaliteter eller kring hans personlighet eller någonting. Det här är liksom... Han har varit i så pass många olika miljöer och så pass mycket liksom van vid kravställan och liksom press, så att det känns som en liksom, utifrån förutsättningarna som handen i handsken. Ingen behöver fundera särskilt länge, varken Hassan, Jordan, hans liksom nära krets eller AIK. Det är bara att köra. Så, grattis.
Fan vad fint. Ja, grattis. Det får vi se. Ropa inte hej. Det har vi gjort tidigare. Det kan jag lova dig. Jag kommer inte ropa någonting förrän det är officiellt och klart. Nu ska vi se ifall vi är med oss Mange Eriksson. Det har vi ju till att börja
god
med.
Dag.
God dag. Hur är rimligaste frågan att börja med är ju, hur mår du?
Det är bra, tack. Det har gått... Det var några dagar där det var lite segt i huvudet och tog lite tid. Men i det stora hela så har... När återgångsfasen via trappan har gått väldigt bra, och det är väldigt tacksam över med tanke på hur det gick. Så att det känns såklart väldigt bra.
Härligt. Hur länge har du varit i full träning inför kvällens match?
Jag har faktiskt kört på sen i måndags, så att det har varit en veckas träning i princip. Så att det känns bra. Man glömmer liksom fotbollen och hur roligt det är liksom på fyra dagar när man ligger sängliggande i princip. Så att extremt kul att komma ut igen och träffa grabbarna och träna på, och glad att det har gått som det har gått.
Fan vad fint. Du har ju fått, eller ni har ju fått stå lite grann i startblocken och vänta i och med att ni är sist ut. Hur mycket har du följt den allsvenska premiärhelgen?
Jag tror min sambo är extremt trött på mig att jag har börjat nu, för jag älskar allsvenskan. Jag tittar liksom allt jag bara kan, så att det har varit fullt med matcher både lördag och söndag, och sen så spelar vi idag, så att jag klagar inte. Det har varit bra med fotboll hela helgen och som sagt extremt kul att det drar igång och lag som ser väldigt intressanta ut, och det är klart att man har ju bara gått och väntat på att få kicka igång själv, så att det ska bli kul då.
Vad, innan vi fokuserar på er match ikväll då, vilket lag är du mest imponerad över efter en spelad omgång?
Alltså det är klart att jag menar, sett till förra året och vad det innebar för Häcken, det är klart att om man har ett AIK som släppte in överlägset minst mål tror jag förra året och vinna med göra fyra mål på dem i en premiär, och jag tycker de har fått in intressanta spelare också, så det är klart att det var den första man höjde på ögonbrynen. Det är, jag vet själv hur svårt det är att göra mål på AIK, så att de stängde fyra i en premiär när det brukar vara liksom väldigt tillknäppt och så att det var imponerande. Får se hur, om det var en engångsföreteelse eller om det var, men jag tror att de kommer bli bättre i år än vad de kom förra året, om man säger så.
Ja, det är nog inte jättesvårt heller att ta det lilla steget. Du, ni åkte ut mot Malmö i cupsemin här, och Henrik Rydström var inne på efter matchen att det är brottaboll de pysslar med där nere i Skåne. Såg du Kalmar Malmö eller?
Mm. Ja, jag kollade på den också, och det är klart att alltså mattan i sig bjuder ju inte ganska mycket brotta fotboll. Så att det är klart att det finns väl lite så. Det är klart de är fysiska, och jag menar, det är klart de har spelskickliga spelare också, men det är inte bara tiki-taka fotboll liksom. Så att de har en del fysik att luta sig på också när det inte stämmer, så att det Henke är en ganska klok man i många delar.
Ikväll då, och för egen del, ni har ju, din kära chef Bosse har varit aktiv här under vintern. Det saknas inte profiler i Djurgården den här säsongen då?
Nej, han har inte legat på latsidan alls. Han har jobbat på, och det är klart att ser man på laget som vi ställer upp med i år och truppen som vi besitter, det är klart att förväntningarna är ju högre på oss med tanke på det, och det tror jag vi har på oss själva också, så att, jag menar, det är klart, och då vet vi om att då behöver vi ut och verkligen steppa upp vårt spel och ta vårt spel till nästa nivå. Förra året känns det som att det var många som gick och velade kring oss och Djurgården, hur vi stod. Vi hade tagit in 8 nya spelare eller vad det var och så vidare, så att då stod vi lite, hur står vi oss? Och då klev vi lite underifrån där under hösten eller under våren och blev ju väldigt farliga. Så jag tror att lag kommer ha större respekt för oss i år, och dessutom med de här profilvärvningarna, så är det klart att vi måste upp några nivåer.
Och tjena Mange, Freddy här.
Tjena.
Jag tänker lite så här, känslan inför säsongen nu. Jag tänker ändå att vi åker ändå ut mot ett Malmö med 1-0, men det såg jävligt lovande ut på planen och alltihopa. Det måste vara rätt skönt ändå att gå in med den känslan i en allsvensk start. Och Honka-matchen vill man väl bara glömma egentligen. Den säger vi kanske inte så mycket om vart Djurgården står idag. Det är väl mer snarare Malmö, ändå veta att man möter ett favorittippat Malmö, och det är ändå en match som, med den så som den utspelade sig, så är det en match ändå som Djurgården vinner 9 av 10 gånger, skulle jag våga påstå. Vilken känsla har ni inför idag och liksom säsongen?
Men det är klart att alltså, det är väldigt positivt att spela bra fotboll. Sen är det klart att i slutändan så handlar det om att göra resultat. Så att jag menar, matchen i sig, jag har ju faktiskt, jag låg i katakomberna, så jag såg inte så mycket. Jag har fått beskrivet för mig och sett lite delar av matchen där vi var väldigt bra mot Malmö. Och jag menar, det spelar ju ingen roll vilket lag du möter. Jag menar, det finns spelskickliga spelare i Degerfors som vi möter idag också. Så att jag menar, om man inte är där, om man inte checkar in för att göra jobbet, då kommer det bli tufft, och allsvenskan är så pass bra idag. Till och med lagen som ligger där nere, och ett av de lagen vi hade störst problem med förra året, Halmstad, de åkte ut. Så att jag menar, vi måste upp, och det är klart att bra prestationer ger någon slags självförtroende, men det är ju vinsterna vi vill åt, och där har vi varit hyfsat framgångsrika under försäsongen också. I de matcherna kanske vi inte har spelat lika bra. Så att, det är klart, summa summarum, den bästa match vi har spelat är den vi har förlorat i princip, och det är Malmö-matchen.
Jag tänkte på en annan grej, Mange. Nu pratar du om truppdynamik och profiler och förändringar. Det kändes förra året som att liksom, du fick ta ett väldigt stort ansvar liksom, när det kom till att leda laget med din attityd och med din inställning och sådär. Nu har man ändå fått in Edvardsen som är en lik karaktär på det sättet, och Gustav Wikheim är ju ingen som backar undan eller viker sig på något sätt heller. Känner du spontant att det är någonting du har liksom, som ni, jag ska inte säga att ni har saknat, men att det har funnits mer att hämta utifrån när det kommer till just den biten i Djurgården?
Ja, nej, men det håller jag helt med om. Det, så är det, och det, jag menar, framförallt när det finns ju, alltså, har du en trupp så finns det ju det finns ju 25 olika individer och det finns 25 olika spelare som tycker och tänker olika kring saker och ting. Och det är klart att jag är ju väldigt, jag brinner ju för att vinna fotbollsmatcher, och ibland kan det se lite för jävligt ut på plan i vilja och så vidare. Men i det stora hela så är det enda jag vill ju vinna fotbollsmatcher, och vinna fotbollsmatcher åt Djurgården. Och det är klart att jag kommer göra allt för att försöka göra det. Och det är klart att få in en sån som Viktor som är en vinnare och liksom har den approachen och så. Och sen även Haksabanovic har kommit in, och liksom det är också en klassspelare med mentalitet. Så att det är klart att det är välkommet, och jag tycker att sen handlar det om att balansera det på ett rätt sätt. Vi ska inte bli någon sån här grisgäng liksom, utan vi ska vara lika ödmjuka som vi har varit innan också, men lite mer power kanske när det behövs.
Men du, nu pratar vi mentalitetsfrågor och sådär. Jag tänker ur ett annat perspektiv också. Det är säkerligen en del som spelar fantasy, och vi minns ju din förra säsong som otroligt framgångsrik poängmässigt. Det var assistkung och det var ett par mål på det. Nu när Sead är på plats och Viktor är på plats och Pierre Bengtsson är in och han har också en hyfsad vänsterfot. Kommer vi förvänta oss ett lite mer utspritt poänggörande i Djurgården, eller är det fortfarande många som tar straffar och hörner och frisparkar och hela den biten?
Nej, jag tror att du är helt rätt på det där, Svanen. Alltså, jag tror att vi med de fötterna som vi besitter nu i Djurgården så kommer vi nog gå runt ganska mycket på vem som tar fasta och så vidare. Och det beror ju lite på vad man vill ha för typ av fot, om man vill ha inåt skruv eller utåt skruv, i vilket läge. Så att det är klart, både Pierre och Haxa och Viktor, det är bra fötter rakt över. Så att, det kommer nog förhoppningsvis, och jag tror att Djurgården kommer bli mer framgångsrik om det är fler spelare som gör poäng. Jag menar, förra året, så om man ska hårdra det, så var det i princip jag och Chili som gjorde mer än 10 poäng.
Ja, kanske Vittru på våren.
Ja, till och med. Ja, just det, precis. Aslak också. Ja, han tappar vi liksom. Så att, det är klart att ska man vara med så behöver man ju spelare som gör poäng, och det är klart att det är bättre om det blir utspritt på spelare med självförtroende och så vidare. Så att det tror jag vi kommer få se i år också.
Men du, finns det måste jag ju såklart fråga om. Du hatar ju inte att ta ansvar, du springer runt med binden runt armen. Är det bara skönt att så här, det finns fler som kan ta den där frisparken eller den där straffen när den dyker upp? Eller är det också lite så här, fan, det är ju jag som ska ta straffarna här?
Det är fan i mitt område.
Ja, men exakt.
Ja, nej. Det är klart att jag tror så här, att om jag hade känt att jag är extremt sugen så kommer jag nog att ställa mig där. Och jag menar, det är liksom ingen stolthet så, utan det som gör oss så bra som möjligt. Och jag menar, jag har sett lite av Haxas fot de här veckorna, och där har du ett extremt fint tillslag i liksom hur bollen dyker och så vidare. Så att jag är ganska pricksäker i mitt sätt när jag ska slå in kanske sparkar och hörner var den ska hamna. Men just den här farten som han har och dyket, där är han ju bättre än mig. Så att jag menar, det beror på vad man vill ha för typ av fot. Och för mig gör det absolut ingenting. Kanske man får vara in och nicka i alla fall. Så att vi får se.
Ja, hur är du i huvudspelet egentligen?
Ja, jag brukar ha en per sesse ungefär i snitt.
Ah, okay.
Förra året hade jag nog ingen dock. Men
då, det var ju för att du tog dem själv.
Ja, precis. Jag kan inte nicka på egen hörna. Liksom.
Nej, det är lite halvlurigt. Men du, ikväll då, vad har vi att förvänta oss av Djurgården? För tillåt mig att påminna dig, AIK-are som jag är. Ni hade det kämpigt mot Degerfors i fjol.
Ja.
Ni räddades lite på hemmaplan, va?
Ja, precis. Vi mötte dem 4 gånger förra året. Träningsmatch. 3 gånger kanske var. En träningsmatch på sommaren och sen 2 i Allsvenskan. Ja, sen en innan också. 4 gånger hade vi dem. Och det var jämnt varje gång. Vi sa det efter första träningsmatchen. Fan, de här kommer bli jobbiga alltså. Så att det är ett bra lag. Så att förhoppningsvis har vi värvat deras bästa spelare. Och som har försvagat dem något, kan man ju hoppas.
Mm. Hur mycket har ni surrat med Edvardsen? Eller hur mycket har han gett er liksom, om Degerfors och liksom hur de spelade förra året? För de har ju ändå en hyfsat intakt trupp från förra året. Det är ju ganska många spelare kvar i laget, så hur mycket fördel kan man dra av det och ha honom i ert lag? Och
nej, vi har, alltså jag skulle säga att jag tror han har sagt allt som man kan. Jag tror inte det är något vi har gått miste om där, så att han har fått dra sig ganska fritt och gett oss en hel del anfallsvinklar i saker och ting och saker som vi behöver tänka på och så vidare. Så att sen ska man vara påkopplad liksom. Det kan ju ta en sekund och stå och kvarta på någon frispark som slår snabbt och man står och sover lite. Så att, men vi har gått igenom dem, vi kan dem väldigt bra efter alla möten förra året också. Så att vi känner oss ganska trygga med. Sen vet vi att är vi inte där så kommer det bli åka. Så att, det gäller att vi påkopplade från första minut.
Och det ska bli jävligt intressant att se matchen i matchen mellan Sean och Viktor. För Sean var ju här och gav mer eller mindre garanti på att han vet hur man får Viktor ur balans. Så för dig som lagkapten då, så är väl tipset att liksom, sätt Viktor i någon form av isbad inför matchen så att han håller sig lite kylig här.
Ja, precis. Slänga henne i duschen bara. Jag hoppas och tror att han kommer att hålla sig ganska balanserad faktiskt. Men man kan ju aldrig säga aldrig, men det är klart att möta sina gamla, men det såg vi igår med att släkten är värst med Simon i han gör ju inte många mål, men det är klart att han skulle sänka farsan liksom, så att vi får se lite. Vi håller honom nog kall, så kommer han nog få sista ordet idag.
Mm. Viktor Edvardsen känns annars väldigt balanserad ju. Spontant liksom.
Han är ingen humörspelare.
Nej, verkligen inte. Så där har du att bita i. Du är stängt tak också.
Ja, det blev ju det.
Trist ju.
Ja, det är väl lite småtrist faktiskt. Jag menar, nu börjar det liksom regna lite och så. Då hade man kunnat gå ut på en dålig gräsplan också och få glidtackla lite. Men så är förutsättningarna, och för publiken blir det nog bättre med tanke på att det inte blir så kallt då. Så att, det kommer nog bli en bra stämning. Får se till att spelet lyfter taket istället då.
Mm. Om vi ser lite, liksom, lite stort över hela säsongen. Någonstans förra året hade vi ändå ambitionerna att liksom, men vi ska ha en Europaplats. Nu har vi ändå spetsat till truppen på de delarna som kanske var ambitionen att spetsa till inför säsongen. Vad har vi för ambition i år då? Blir det liksom, är det bara gå för guldet? Eller, för jag tänker ändå så här, man har en ambition, Europaplatser förra året, spetsa till det. Vad blir ambitionen i år? Tydlig från Kim och Tolle.
Vi har ju inte pratat, alltså vi sätter oss ju inte ner och har något så här målsättningsmöte vad vi ska ha, vad exakt vilken position vi vill uppnå i år och så vidare. Däremot pratar vi ganska öppet och ganska fritt, och jag tror att alla är enade som är i det omklädningsrummet att vi har en extremt bra grund att stå på sett till förra året. Vi har behållit stommen, det är väl egentligen liksom, ja, Une Larsson och Chili Jofa som är borta. Och sen fått in spelare som är spelare som har gått rakt in, så att säga. Det är liksom inga spelare egentligen som man har frågetecken kring på det planet. Så att det är klart att ser man på det så ska vi ju absolut ha en målsättning om att komma högre än vad vi kom förra året. Och Djurgården tycker jag är så pass stor klubb så att vi ska vara ute i Europa varje år, och då ska det vara vår målbild. Sen ska vi vara uppe där och nosa och försöka hänga på. Vi var med hela förra året och jag tror aldrig vi var utanför topp tre på hela året. Men i sista omgången så kunde vi för första gången hamna fyra och därmed missa Europa. Så att jag menar, det är liksom små marginaler, och jag tror att man ska hänga med här under vårkanten för att ha en chans.
Ja, det känns ju också som att i år kanske vi har en ovanligt bred trupp också som kanske gör att vi skulle klara av ett Europaspel och samtidigt vara med i toppen av allsvenskan. Ibland kan det ju vara lite svår balansgång det där. Ja, ska vi satsa på Europa? Ja, då kanske det blir att vi får offra lite i allsvenskan etc. Men det känns som att Djurgården i år är välbalanserat på det sättet att vi har också täckning nästan på alla positioner som vi kanske saknade lite förra året.
Mm. Ja, absolut. Jag tycker att truppen i sig är... Tittar man på den truppen som är med idag, jag menar, det är ju spelare på bänken som nu vet ju jag vilka det är, det vet inte ni, men som liksom har spelat hög nivå allsvenskan och liksom varit med under en lång tid och kan göra skillnad och liksom så att jag menar, vi känner oss ganska trygga med vår trupp. Sen vet vi att det är liksom, det är ju bättre trupper än den vi har som har misslyckats där ute. Och jag menar, vi ska göra jobbet. Det ligger liksom till grunden för det vi håller på med. Om vi börjar sväva iväg så är vi snett på det. Så att, men där är vi liksom. Vi är ett gäng som försöker hålla i tyglarna. Och vi känns ganska balanserade i vår approach. Så att det känns bra.
Köper det. Vi ska tugga vidare här, Mange. Och det verkar som att du också ska iväg på kanske någon lite samling. Hur funkar det här nu? När är det samling? Går man någon promenad först? Eller hur ser resten av dagen ut här fram tills det är avspark?
Ja, nej, vi har samling 1:30-1:40 innan.
Ja, det är som Korpen liksom. Alltså, det är ju, jag trodde det var liksom, man samlas 15:00, det är käk, promenad, lite massage.
Ja, men man ses på kakor, ja, så här, lite gemensam, ja, couscous och broccoli.
Ja, ja, ja. 90 minuter innan och så byter man om och medtar egen matchtröja.
Ja, precis. Nästan så. Nej, men vi håller det ganska simpelt. Det har ju funkat hyfsat i alla fall. Så nu är det faktiskt en hämtning på förskolan här. Och sen är det hem och duscha, fixa frillan och sen är det järnet till Telesmo.
Fan, då kan du hämta upp mer utanför så vi bort tillsammans. Det är perfekt timing.
Det låter som ett vanligt knegaliv det här. Ja, liksom. Hämtning på förskolan. Och... Ja, men fint. Lycka till. Kör hårt ikväll.
Tack.
Hörs vi.
Tack,
lycka till, Maja.
Ciao. Jag trodde att det var mer glamoröst i Allsvenskan än att det var liksom dagishämtning, uppladdning inför Allsvensk premiär.
Man fan, tänker en hel dag med fokus. Liksom.
Ja, ja.
Fan,
ja,
men det är oglamoröst i den här serien.
Det här känns det också som att det är mycket individuellt. Att vissa spelare kanske mår bra av att bara köra på och hämta kidsen. Jag vet ju till exempel i AIK-led, Per Karlsson, han är en sån som han isolerar sig ju helt från familjen hela dagen. Alltså hans fruga är med på att idag är matchdag. Jag ska sova en timme på dagen och du, alltså, sådär.
Ja, men jag tänker utomlands också. Alltså, även när det är hemmamatch, då bor ju majoriteten av alla lag eller i de större ligorna. De bor ju på hotell dagen innan hemmamatcher. Det är så här, isolerad från familj. Ni ska sova rätt, vi ska ha koll på vad ni äter, när ni går upp, när det är promenad. Mm. Hela den här grejen. Men i Sverige så är det... Vi ses 90 minuter innan avspark.
Om vi tar klar 17:30
bara. Men det känns som Malmö är nog bra på det, va?
Mange fastnar i trafiken, du vet. Bommar kommer sent.
Alltså. Jag står fast på Essingen igen.
Man får hoppas att de här klimattesterna slår till för Mange faktiskt till 2.
Skickar vi fram honom.
Ja. Jan Emanuel ska fram och rensa idag. Malmö är bra på det där med just hotell och sånt. Men det vet jag att där är det mycket... Vi ska säga, det har varit så under väldigt lång tid. Man har snappat upp det från Europa och det är liksom...
Kör Malmö det på hemmamatcher? Bo på hotell?
Ja.
Det förekommer.
Jag vet inte om det är varje match, men jag vet att det är liksom, det är snarare mer regel än undantag.
Det måste vi ta reda på.
Det måste vi.
Det är en jävla kostnadsfråga säkert också.
Ja, just det.
Såklart.
Checka in 30 grabbar på hotell liksom, singelrum och...
Finnas någon sponsor som löser.
Jag vet for a fact att de gör det, alltså alla bor på hotell när det är Europamatcher hemma.
Ah, okay.
Då är det liksom 100% hotellboende. Okay. Sen kan det vara lite mer flex. Nej, det är väl säkert någon gemensam och så åker man med buss eller vad det nu är.
Men, köper. Ja. Hörrni, vi ska alldeles strax ringa upp Sissi också som jag gissar laddar upp inför Älvsborg-Mjällby. Jag tänkte att vi först ska blicka tillbaka lite grann på söndagen, gårdagen, för den innehöll ju faktiskt 4 matcher. Och vi kan väl börja med att bara lyfta på hatten åt Sirius kortsida, för den utvecklingen är väl kanske den mest imponerande publikutvecklingen vi har fått se i serien på länge.
Jag såg en på tal, innan ni ska få gå vidare, jag såg en ganska rolig tweet. Det var någon som filmade hela liksom själva aktionen. Och så var det någon som skrev att ja, nu får det socialtjänsten i Uppsala. Det är väldigt jobbigt, för det var ju för kontext då för våra tittare och lyssnare. Det var en orosanmälan som gick ut första gången när det var, alltså första samlingen efter corona eller vad det var liksom.
Ja.
Och det var mycket liksom, dina barn rör sig i fel miljö.
De står på en kortsida och hejar på ett fotbollslag.
Exakt, utan någon som helst grund egentligen. Men ja, nu, om de hade mycket att göra då, undrar hur mycket belastningen är på socialkontoret efter den här.
Ja, för det var ju en ganska rejäl bränning det bjöds på där.
Ja, men verkligen. Och det som du säger, Svanen, det är en jäkla utveckling. Alltså från att i början när de kom upp så kändes det lite som att det är 80% studenter här som har fått någon liksom rabatterat pris för att gå och kolla Sirius. Och sådär. Jag har själv polare som har pluggat i Uppsala och passat på då gått och kollat Sirius utan att för den delen kanske ens hålla på laget. Men det är ju skitkul att se. Och det blir lätt att man sådär när man pratar supporterkultur i Sverige att vi pratar om våra klubbar och så vidare och så hyllar de med all rätt. Men det tyckte jag att verkligen att man fick, inte minst nu under den här helgen, i många av de mindre klubbarna som gör mycket bra på läktaren. Sundsvall också ändå i den bortamatchen. Degerfors kommer säkert ha ett bra följe idag på Tele2. Det är många av de här mindre klubbarna som tar steg supportermässigt. Och det är ju jäkligt roligt att se att det är få lag som... Där är en hund och två gubbar på läktaren. Liksom. De finns ju där också. Men,
ja, och där har man, alltså Varberg har man ju inga jättehöga förväntningar på. Att de är ens 10 pers på den där borta sektionen. Det är ju hatten av, men det är också Varberg. Uppsala, det är ändå en av de största städerna vi har i Sverige.
Exakt.
Det har ju snarare kanske varit undermåligt innan för att vara en så pass stor stad. Nu börjar de ju faktiskt nå en nivå som är så här, hej, det är ju här ni ska vara.
Ja, men har det ju i er. Ja, men precis. Och känslan är också att i och med att det är så pass nära Stockholm att det är lättare och historiskt sett kanske att man håller på någon av Stockholmsklubbarna. Men att nu Sirius är det lokala och nu är Sirius på högsta serien och har etablerat sig dessutom och sådär. Det börjar synas på läktarna också, vilket är verkligen hatten av till
Sirius. Och det visar väl också lite effekten av att få en ny arena också. Lite så här, lite, men så här, hade de haft kvar gamla studenterna, så jag tror det hade varit samma tryck. Utan det skapar också lite intresse i stan. Man får en ny arena, den är fräsch och sen så här, fan, jag tycker också Sirius, de är de bland originella fansen också vi har i Sverige. De känns jävligt old school på något sätt, känslan. Och sen så ett lag jag tycker vi kanske glömmer bort lite som man har snackat ner ganska mycket genom åren, men det är ändå Häcken alltså. Ja, de hade fan där bra tryck, ja, alltså, mot AIK. Det snackas ganska mycket skit om BK Häckens fans, att ja, de är 1500 på matcherna liksom. Fan, de hade ändå varit lite schysst kortsida, bra tryck på läktaren och tycker också försöka lyfta på hatten för dem, för de har fått mycket skit senaste åren.
Jag tror också...
Hymnen däremot.
Ida Redig, va?
Innan vi släpper det spåret. Men jag har i alla fall fått uppfattningen om att stora delar av supporter Sverige också just nu, många har synkat, befinner sig i en generationsväxling. Eller har befunnit sig i alla fall under, liksom, precis innan pandemin och under pandemin. Liksom, det... Corona har avskräckt vissa, för andra har det bara väckt ännu mer liksom lusta och engagemang och liksom vilja att liksom engagera sig i den biten. Men också att de som är, nu ska jag säga, i vår generation, kanske lite äldre, där är ju det är liksom barn och familj och jobb och liksom civila karriärer och allting möjligt annat som omöjliggör ett sånt liksom 100% 24/7 engagemang i grunden, men att man istället kanaliserar den kunskap och erfarenhet man har från läktarna till att föra det vidare på ett bra sätt. Och det tycker jag att väldigt många har lyckats med, och framförallt då i mindre klubbar. Mjällby hade, jag tror de hade tre, Dogge berättade väl, tre eller fyra liksom hela långsides tifon förra året. Och Kalmar samlar alltid folk, och som du säger Häcken och Sirius. Alltså, det händer saker.
Jag tänkte att vi skulle röra oss till just Kalmar, Josip, för dels så spelade ju ditt gäng Malmö där, och också så var vi ju faktiskt på Kalmar lite grann inför den allsvenska premiären, att så här, hej, det snackas väldigt mycket om Kalmar, vart är publiken? När jag sen slog på den matchen så upplevde jag att det var till slut ganska många som hade löst biljett, för att kameran som var, alltså den långsidan man såg, den kändes ju betydligt mer packad än till exempel Pekings långsida som ju såg ganska så deppig ut. Hatten av visserligen till Kurva Nordal är det den heter nu. Som på tal om djurtifo då, det var lejon i Göteborg och det var någon krokodilorm eller någonting. Ja, det var väl snoka, så det var väl liksom någon form av koppling där. Men de gjorde ju sitt, men kortsidan var svag. Men i Kalmar så såg det faktiskt ganska bra ut till slut ändå.
Ja, 8-3 tror jag man fick ihop till slut. Allt som allt på Guldfågeln, som har kapacitet på 12. Så att det är väl det är
hyfsat
liksom. Och Malmö kom med stora nummer, och jag tror de var upp i 2000 kanske. Båda etagen där i Kalmar. Men matchmässigt, alltså bra. Kalmar, jag tyckte de motsvarade förväntningarna. Det var pikt spel, det var liksom tydligt Rydström-tänk. Liksom, och det är liksom en karbonkopia på förra året. Oliver Berg, herregud.
Han är så bra. Så.
Ja, det är så fruktansvärt liksom pigg och spelsugen ut. Och Axel Lindahl kom förbi 100 gånger av 100 på den kanten.
Och man såg att den här Nettabay kommer bli hyfsat bra för dem.
Precis. Kevin Jensen kom in och försökte liksom göra sin grej. Och Romario får ju, vad var det, fick med sig 6 frisparkar på bara liksom 30 minuter i bra lägen och allting sånt. Det kommer vara fruktansvärt jobbigt för väldigt många lag att möta Kalmar. Nu ledde ju Kalmar också av en dålig matta, precis som Malmö på sitt sätt. Men de gjorde livet, alltså sista 15 var riktigt jobbiga för Malmö.
Och då sitter man ju där som liksom supporter till annat lag, gissar jag, och tänker att varför ska ni passa bollen in i mål? Alltså testa också kanske att avlossa ett skott. För det var ju Rydströms, eller Kalmars problem förra året, att det ska passas så in i helvete.
Ja.
Och det försökte man göra även här ju.
Ja, det gjorde man. Och det var väl, det blir med ju, jag tror att man kommer slipa bort det mer och mer när man fattar att man behöver inte liksom, det kommer komma mer cynism in i Kalmar FF ju längre säsongen går. Kanske så sent som i nästa omgång redan, att man märker att okej, men nu har vi liksom, det kan vara planen, det kan vara något annat, men okej, de grundförutsättningar för att spela den fotboll vi vill går inte. Nu måste vi göra någonting, för att det handlar om poäng till slut. Och på tal om att göra det som behövs för poäng.
Skjut.
Kiese Thelin.
Ja.
Ett läge precis som mot Djurgården. Också copy-paste. Ganska likt matchbilden också. det går svårt, det går trögt. Malmö kunde lätt med tre, å andra sidan kunde lätt med 3-0 efter 15. Ja. Adinalics volleypassning till Birmančević är bland det sjukaste jag sett. Landa på foten, han runda målvakt, han gör liksom, har all tid i världen, missar. Och sen, det är också symptomatiskt för honom att han får det läget i 80-under, punkterar matchen, skjuter mitt på målvakten när AC serverar honom också. Så att där finns det nog en del liksom självförtroende grejer att jobba med. Men ett farligt läge, Ola Toivonen comeback, springer på första stolpen, avleder, Kristelin smack, 1-0.
Och så ja, man hem och det var det. Man pratade också om det i studion efter den här matchen. Att skillnaden mellan de här två lagen idag var egentligen inte så stor spelmässigt. Men skillnaden ser vi plånboksmässigt. För Malmö har råd att ha den kvaliteten som andra lag i serien inte har. Att när matcherna står och väger. Och det är det som är allsvenska. Många pratar ju alltid om att Malmö borde jogga hem den här serien. Och den typen av spelare har man ju inte råd med, för de får ju samma lön i bättre ligor och kommer ju alltid att välja det alternativet då. Men här ser man ju, alltså tydligare än så här blir det ju inte, varför eller hur, på vilket sätt Malmö är på en annan hylla än de andra. För att Kiese Thelin, Ola Toivonen, det är ju klass.
Mm. Och då har du ändå en av allsvenskans mest spännande spelare som inte gjorde en själ glad i 90 minuter dessförinnan, Birmančević liksom.
Mm.
Och sen Søren Rex borta och Peña borta, liksom inte ens i truppen och allt möjligt annan, liksom andra grejer så.
Hur lack blev man som motståndarsupporter i första halvlek över det där målet som Oliver Berg så gärna ville ha? Och det var väl inga jättetydliga bilder på om det var offside eller inte. Men nog kanske det eventuellt var onside.
Alltså jag måste fast säga det. Nu liksom, när man, jag då som ändå följer internationell fotboll mycket och som liksom med den förpestningen som har skett av fotbollen med VAR. Alltså jag måste fan säga, jag blev lite glad när det på sina håll, det var även så här, jag har inte kollat repriser på det, men det var något av Häckens mål som många AIK-spelare viftade på handen och tyckte det var offside. Det kanske inte ens var. Men jag måste säga att jag blev ändå lite glad att så här, ja, det kan få vara lite felaktig offside. Det kan få vara någon fot som är på fel sida och domaren missar det. Hellre, alltså jag blev ändå så här, jag kände att det här är ändå min allsvenska. Jag tycker att det piggade upp att vi inte behöver stå och vänta i 7 minuter för att se om Oliver Bergs högerdoja var liksom på rätt sida och att målet blev godkänt. Nu såklart, absolut, det är klart att man liksom, just när det är Malmö också så blir man lite så, åh fan, nu är allsvenskan igång. Men helt ärligt, så, jag måste fast säga det. Skönt att vi slapp stå och vänta 7-8 minuter på att se om det där målet var korrekt eller inte korrekt.
Alltså, men hur har vi inte löst målkamera till den här serien? Nu är jag ju rätt säker på att Selmanis boll inte är, eller är det Selmani?
Ja, det är Selmani.
Ja, det är Selmani. Ja, som dansar på linjen. Den ser ju faktiskt aldrig ut att vara över linjen. Men ändå, hur kan vi inte ha löst målkamera?
Ja, för
det är ju ingen tidsfråga. Det är, jo, men alltså, som
nej,
att
nej, exakt, det är ju ingen kostnadsfråga.
Nej, precis.
Var fattar man ju liksom. Det kostar ändå x antal pengar.
Men var är också så här, där finns det ju liksom ideologiska argument till att så här, vi vill inte ha det, moraliska skäl, och det förstör fotbollen och hit och dit, men målkamera är ju en icke-fråga.
Ja,
alltså det förstör det, ingenting. Det enda det gör är att hjälpa domare.
Är det mål eller inte mål?
Ja, alltså det är rätt basic och det går så fort. Han får en signal i sin klocka.
Jag köper det. Och det var väl en diskussion kring det målet, kring Bergs offside eller inte offside. Det blir ju såklart som alltid på sociala medier. Och det blir liksom, varför fryser ni bilden där och varför går ni inte tillbaka?
Ja.
Skitsamma, jag är helt inne på ditt spår här. Det drabbar Kalmar den här gången, det kommer drabba AIK, det kommer drabba MFF, det kommer drabba alla lag som är berörda i den här serien.
Kanske inte MFF.
Nej, inte lika mycket, men det är en annan
sak. Det vet vi alla att det kommer göra. Men det är
när ni leder med 3-0 kanske ni får någon tveksam.
Och då blir det liksom, då kan man ju ta liksom Rasmus Sjöstedts hands på Nanasis avslut också. Glenn Nyberg står i bra läge, väljer att fria. Ja, men om han står i det läget utifrån hans position, är det inte, det är precis samma sak som Leo Kornics arm mot Degerfors. Ur Makedonchis vinkel så ser inte han bollen för att han har en spelare i vägen. Glenn ser inte till detta för att Sjöstedt är åt det här.
Och vet du vad man ska göra när man inte är 110% säker?
Då ska man låta bli och blåsa.
Då ska man låta bli och blåsa. Det är ett litet tips till domaren som dömde AIK Malmö i Svenska Cupen. Är du inte 100% säker, då ska du inte blåsa. Skitsamma. Ni förtjänar att vinna den här matchen, så att det är inga konstigheter där. Men målkamera däremot, det kan jag faktiskt inte acceptera att vi inte har i den här serien. Det tycker jag är under all kritik. Lite blickar tillbaks till kvällens matcher då, Freddy.
Bara innan vi går vidare, sista frågan där, Kalmar-Malmö. Hur var deras 4+-värvningar, Kalmars?
Oh, jag vet inte ens vem som hade.
Nej, det är Mjällby.
Det är Mjällby. Att du
visat att du störde mig i Kalmar. Ja, just det. Kristoffer Karlström, ja. Kalmar supporter.
Det var ju verkligen fyra plus.
De hade gjort det bästa fönstret.
Ja. Och så att jag är i green room och härja, så jag får väl skylla på det. Men ja, alltså, Skrabb. Okej.
Okay. Skrabb kommer bli nyttig.
Han kommer bli nyttig, men det här var ju liksom, du ramlade inte av stolen, men det var inte dåligt. Utan det var liksom tre plus godkänt med kanske åt det bättre hållet. Blev utbytt där i slutet av liksom, antingen om det var trötthet eller om det var att Kalmar försökte liksom justera någonting. Men jag tyckte väl mest att Lindahl och Netta Bajs och väldigt pigga. Däremot någon som knappt förtjänar två plus är Ricardo Friedrich, som så fruktansvärt svajig ut. Målvakten där, Kalmar har pratat om att Lukas Hägg Johansson inte alltid var liksom helt hundra i sin timing och hade liksom var ute och hängde tvätt och bla bla bla. Men Friedrich, det han gör där, att han liksom flyger ut på
utrustningen
och sen hänga tvätt på någon annan fast situation och sen
tycker Hägg Johansson var bra.
Stabil. Mm. Och sen den, och så hela den incidenten där när Glenn bryter matchen för att han får någon sån konfettirulle på sig, eller inte ens på sig utan in på planen och bla 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 liksom. Det
var mycket sånt. Det märktes att folk inte har gått på allsvensk premiär på ett tag. Det var lite avbrott i Hammarby.
Det har varit avbrott överallt.
Hammarby Helsingborg flög in lite grejer vid någon hörna för Helsingborg, vill jag minnas. Giffarna skickade in pyro på Tommy Vaiho.
Otippat,
ja.
Och sen uppfriskande
så,
också.
Och sen så hade vi litet avbrott i Malmö, eller Kalmar Malmö. Hade vi någonting nere på Hisingen eller höll du dig lugn?
Jag höll mig lugn. Alla tog inte rygg på mig. Men inga avbrott så på match. Men det är klart att
det haglade in. Man såg grejer flyga.
Samtidigt som internboxen haglade ju sådär. Men det var ingenting som påverkade spelet.
Okej, det var lite mer rörigt på.
Däremot på också tips till alla mina branschkollegor. Det är hagla. Välj med omsorg, det ordet.
Yeah.
Två, en påse jordnötter och en husky choklad in på planen. Det är inte att hagla.
Nej.
Det var en husky i Bayern som flög in.
Var det det?
Ja, det var någon som sula inne på någon hörnläggare där. Och blev också krädd där, utpekad direkt av de andra på läktaren så att vakterna tog hand om det.
Liksom. Det är premiär.
Ja.
Alltid trist och så här utskickad i 15:e. Varför körde in en husky?
Husky vodka.
Klart att det är trist. Nej. Men du Fredde, vi har ju avklarat våra premiärmatcher. Yes. Hur är dina nerver inför det som väntar ikväll? För det som många var inne på, ni hade problem med Degerfors. Ni torskade borta mot dem i fjol. Då gjorde i för sig Viktor Edvardsen båda målen. Han spelar nu i ditt gäng, men hur är premiärnerverna?
Ja, men det var ju som Mange var inne på också, så Degerfors, det är inget lag man bara heller städar av. De har ändå förtjänat sin position i allsvenskan, tycker jag. Och kikar man liksom på deras gubbar, liksom, de får behålla en Adam Carlén, otroligt imponerad av hans förra säsong. De har fått in hajpat nyförvärv i Diego Campos, surras mycket om honom. Mm.
Kanske att han kommer nämnas som allsvenskans Messi.
Ja, exakt. Ja, det finns referenser till dem. Och sen så har vi ju liksom Djurdjic, han hatar inte de här matcherna.
Nej.
Oj. Den matchen är matchen, Djurdjic versus Sofia Läckdans.
Ja, men det gillar man liksom. Så att, ja, det är så här, fan. Det kommer bli en jävligt rolig match idag, tror jag. Och vi ligger ju på 20 000 plus sålda biljetter. Det lär väl landa runt 22-23 idag. Så det kommer vara bra tryck. Det pratas om att, eller ni nämnde att det kastades in mycket saker. Jag tror kvällens match kommer inte heller vara en undantag. De har bett folk ta med sig kvittorullar till matchen.
Gillar man. Ja. Gillar man uppmaningen att sådär inkludera liksom den vanliga supporten, att ta med er riv nu under vintern och sådär.
Nice. TBT till när man var 10, 12, 13, 14 och körde lilla vändan förbi spelbutikerna.
Exakt,
inför match.
Det var det klassiska.
Körde spelbångarna.
Så då kan vi gå ut med en uppmaning här för de som ska på matchen ikväll. Att Mats Jonsson, Djurgården, har gått ut med att ta inte de där premiumkvittorullarna som har den hårda platsen, för de kommer de ta i visitationer idag.
Just det.
Så, nej, men
har jag lite tips på hur man löser dem? Kan man ringa mig 07?
Ser vi dig på plats idag eller?
Nej.
Nej, men sjukt roligt med premiär som sagt. Man vaknar ju alltid upp lite nervös inför de här matcherna. Det är lite derbymage på premiärerna. Men så här, jag tycker att Djurgården har gjort en så pass bra försäsong att vi ändå ska gå in som tydliga favoriter i den här matchen. Sen ska det bli intressant hur de sätter upp laget, hur det kommer se ut, om det blir Haksabanovic till vänster.
Ja, det måste det bli.
Och de har inte jättemycket speltid. Se om det kanske blir en Asoro. Surras det lite om, kanske från start.
Och Mange hintade ju lite grann om att det kommer sitta folk på bänken som har varit på väldigt hög allsvensk nivå och gjort skillnad. Och då börjar man ju tänka så här, vem syftar han på då? Kan ju vara att han syftar på sig själv med tanke på att han, nu har han i sig varit i full träning i en vecka, så att han borde ju spela. Men han menar i alla fall att det kommer sitta allsvensk rutin och kvalitet på den där bänken. Och då börjar man ju tänka så här, Asoro är ju inte den spelaren han syftar på då.
Nej.
Är det Sead han syftar på? Eller är det Radetinac som syftar på?
Ja, Harris har ju tyvärr inte sett superhet ut de senaste matcherna. Så att det skulle inte förvåna mig om kanske Asoro börjar till höger idag. Edvardsen på topp och Haksabanovic på kanten. Vi har ju ändå lite investerade pengar i Asoro som vi kanske vill få utväxling på. Så att ge honom chansen från start idag vore inte helt omöjligt. Sen hade jag nästan räknat bort Mange lite idag. Jag hade nästan räknat på att Banda skulle starta idag. Så det kan mycket väl vara så att vi har en Banda från start idag och Eriksson får någon 30 minuter på slutet. Backlinjen rätt intakt.
Vad blir det centralt då? Blir det Löfgren eller Hien?
Jag tror att jag är säker på att det blir Hien.
Okay.
Löfgren är nog inte riktigt i matchformen. Det har ändå varit ganska sargad i den här körtelfebern. Så jag tror att han behöver några matcher att komma in i matchform. Men så här, konstigare saker har hänt. Men jag tycker att Hien, han har inte heller gjort bort sig helt och hållet. Så att Hien från start tillsammans med Hjalmar, det är inget dåligt mittlås det heller. Så att det blir så här, ja, men starta Löfgren, jättebra. Hien, jättebra. Så att så här, det är mer framåt som jag tror det kan ske lite överraskningar idag. Det är, om Haksabanovic startar, jag vet inte, Kim och Tolle kan överraska. Skulle kunna ha Haksa på bänken, sätta in honom med 30 kvar. Och för ta ut Edvardsen på kanten.
Känner jag Kim och Tolle rätt så har de ju under sin tid i Djurgården, de har inte varit bang på att sätta prestigevärvningar på bänken. Vilket ju har lett till, alltså både SM-guld, men det har också lett till en del upprörda miner hos spelare som har varit oönskade i elvan och varit ute och svingat och så vidare. Så att de kommer ju inte spela det laget som är profilstarkast, utan det laget de tror är bäst för att vinna matchen. Det har de ju gjort under hela sin tid.
Absolut, absolut. Och så är det ju. Och men så här, om jag får välja lite framåt då skulle jag gärna se Soret på kanten faktiskt, på högerkanten, och sen Edvardsen och Haksabanovic på vänsterkanten. För de, Asoro och Haksabanovic, det är klart, det är lite kvalitetsskillnad på dem, men de är ganska lika i spelartyperna. Tekniska spelare, gäller att komma in, skjuta från kanten, även slå inlägg. Och Edvardsen där uppe, han är inte skitdålig på huvudet. Han kan, finns potential att bli bättre, men jag tror den grejen hade varit intressant att se idag. Sen får vi se om Edvardsen, eller om Eriksson startar idag helt enkelt.
Det får vi se. Du säger att du har lite derbymage. Vi ska kolla hur det är med Sissis mage. Hon är väl någonstans runt Boråstrakten nu och laddar upp inför premiären mot Mjällby. Nu har vi med oss Sissi. Hej på dig. Vi pratar med Freddy här. Han har derbymage inför Djurgården Degerfors. Hur är det med din mage inför Elfsborg Mjällby?
Nej, jag är kolugn.
Är du det?
Jag är bara aspepp.
Ah, okej. Du räknar med det är 3 poäng in på kontot och en härlig måndagkväll.
Ja, det kan inte bli något annat. Fast nu jinxar jag sönder, men jag tror att det blir.
Jag tänkte precis säga det. Vilken jävla
ögning. Jag kommer få äta upp detta sen. Jag är ju inte riktigt ödmjuk än. Så. Men nej, det blir 3 poäng.
Hur ser uppladdningsschemat ut? Vi hade med oss Mange Eriksson, lagkapten i Djurgården. Han var väldigt såhär, nej men det är, jag tar det lugnt fram till 90 minuter innan avspark. Han var och hämtade barn på förskolan och grejer. Jag gissar att det inte riktigt din melodi.
Nej, men jag är på arenan och väntar på att barnen ska öppna upp och öppna vid 5, så kör vi. Jag ska ha en riktigt panguppladdning idag.
Åh satan, 15 på arena. Du är där bra mycket tidigare än spelarna. Vad är det som för sig går redan nu? Är det tifofix eller är det bara liksom vänta på att barnen öppnar?
Nej, det är lite fix och lite prepp och sånt som ska fixas.
Härligt. Du, hur mycket sålda är det ikväll?
Nej men gud, det är en sån pinsam siffra. Men de som är här är äkta.
Ja, det får man lov att säga. Kan vi förvänta oss någonting av den där kortsidan då? Vi pratade tidigare i programmet om att det har varit bra koreografier den här premiäromgången på sina håll och kanter runt om i Sverige. Kommer Elfsborg också leverera?
Ja, vi får göra det.
Bara
något? Ja, det blir det.
Kryptiskt?
Jag säger ja.
Väldigt kryptiskt. Kommer det innefatta pyroteknik kanske? Vad tror du?
Kul att det kör, säger jag.
Okej.
10 av 10.
Det får vi lov att säga. Hur är det annars då? Hur har dagen sett ut? Har det varit full gas hela dagen? Har det varit ledigt från jobb? Eller hur funkar det?
Jag har planerat mitt jobb ganska bra. Så jag jobbar förmiddag. Så Sen får vi ta jävligt mycket möten imorgon. Men det är värt det. Okay. Så jag slutar vid lunch idag.
Rimligt, det gjorde du också Freddy.
Ja.
Stämpla ut tiden.
Alltså lunch i fredags.
Lång helg har det varit.
Men vad känner du Cissi? Sådär, nu fick ju ni måndagsmatchen.
Ja, tråkigt att få måndag.
Ja, men när det gäller en premiär, det måste ändå kännas sådär. För det blir ju ändå, alla kan ju inte gå vid lunch som du.
Nej, precis. Nej, det är klart man hade velat haft framförallt lördag, men söndag också för att underlätta för alla. Sen är det tråkigt att vi får båda borta och hemma på måndagar. Det gör det ju svårt för folk. Men samtidigt så har vi haft lite kickoffer och sånt i helgen, så vi hade kanske inte klarat en söndag för matchen heller.
Okej. Så att stämningen är, ni är inne på tredje dag nu kan man säga.
Ja, jag och några är det här i alla fall och ett gäng. Så att, men vi kör alla.
Okej. Vad sa du, när öppnar baren?
Fem,
ja men då
har... Men det är ju kallt så in i, så jag tänker att det blir Jäger som en afterski direkt.
Okej, det låter bra. Du, ta en Jäger för oss också då och kör hårt, så sätter vi sätter absolut höga förväntningar på eran kortsida idag. Även om långsidan kanske inte är med, men tycker att kortsidan har varit, den var fin mot Blåvitt i alla fall.
Ja, den får ni spana in.
Ja, bra.
Idag händer det.
Härligt, kör hårt då, så hörs vi framåt. Ja.
Det gör vi,
gör
av, men vi har vunnit.
Ja, det är bra.
Extra livesändning sen. Åh, fan.
Starkt ändå 90 minuter innan baren öppnar. Det är liksom en hel match som ska vänta.
Men hyfsat självförtroende.
Ja, det får man göra om.
Är det någonting Elfsborg också behöver, så är det ju faktiskt att folk från Borås börjar sticka ut hakan lite. Mm. Det har varit väldigt mycket... var i skymundan och heller inte ta platsen. Jag tycker till och med deras trupp signalerar lite det, att det är ingen som riktigt är så här, vi kör.
Nej.
Men Cissi signalerar ju att de ska köra.
Ja, fan, hon som vi pratade om, hon har varit ute och svingat på Twitter här och det är så där, så att hon verkar tagga. Nej, men det är lite märkligt kan jag tycka ändå Elfsborg. I och med att de har ju fått behålla nästan hela startelvan och sådär och ser starka ut. Alltså jag tycker att de ser jättebra ut. Så att de kommer ju vara med hela vägen precis som i fjol. Men ja, det blir intressant det där, just med tanke på att vi pratar med de här lite mindre klubbarna vad gäller supportermässigt. Tråkigt om det liksom, hon vill ju inte ens säga vad de har sålt. Om
nej, det var liksom så pass pinsamt.
6-2.
Jag hann ju inte frågan, men jag vet att de i, eller kring arenan där hon satt, jag vill inte svära på att det var där, men de har ju bakom sin hemmasektion så har de något som heter Gula torget.
Just det.
Och det är ganska nytt. Det är liksom att man har gjort det, hur ska jag säga, trevligare, eller så trevligt man kan. Det är liksom, det är ganska... Hur ska jag säga? Det är ganska basic. Det är liksom staket och sen så är det liksom, det blåser som satan. Det är lite bänkar och sådär. Men de har i alla fall försökt att göra det trevligare så att det blir en naturlig grej att vara på inför och kanske efter. Och jag vet att de liksom, kärnan eller de som är mest aktiva runt omkring har ju försökt att få dit folk och använder det frekvent. Och liksom, det blir en naturlig samlingsplats på både kort och lång sikt förhoppningsvis. För att, vad heter det? Så som Elfsborg spelar och så... Vi ska säga, det är all den kvalitet och allting som finns på planen men även i föreningen som jobbar som metodiskt och allting, de förtjänar att ha fler människor som går och tittar på dem än vad de har.
Ja, och så här Borås, det är inte världens största stad, men det är ingen håla heller.
Nej, alltså, men det borde kunna vara lite mer folk. Och det är ett ganska bra upptagningsområde för att de profilerar sig ofta och gärna som hela liksom Västergötlands lag och då har det till och med ut och till presentation av sin matchtröja till exempel. Men det är också, du ska ta dig till Borås från liksom, det är ganska platt och det händer inte så mycket efter det. Det är liksom Alingsås och Skövde och Skara och Vara och hela jävla slätten. Liksom allting där uppe, man ska åka dit och sen ska man åka hem. Och det är inte det optimala heller. Jag tror att det hade varit betydligt bättre om Elfsborg hade kommit sig från Skövde. För att det är en mer naturlig samlingspunkt än att behöva åka till Borås och sen tillbaka. Liksom. Men som sagt, jag var ju nere och gjorde långt liksom reportage med Jimmy Tillin förra året och pratade just om att är det en förbannelse eller en välsignelse av att Borås ligger där det ligger. Och han gav mig ett typiskt Jimmy Tillin-svar när jag sa, ja, vi gillar att jobba diskret och i skymundan.
Ja, exakt. Och det är man ju trött på.
Fick du lilla imitationen här också?
Ja, men,
fjärde avsnittet.
Jättebra. Nej, men och jag fattar det på ett sätt för att det blir aldrig liksom, du får det tålamodet som är ganska svårt att få i någon få annan liksom elitklubb eller någon klubb med ambitioner eller press eller någonting sånt. Men jag tror också att det är en förbannelse i det avseendet att du kommer till en viss platå och sen så händer det inte så mycket mer med allting utanför. Det är ett starkt sponsornätverk, det är liksom stora försäljningar. Stefan Andreasson som är liksom motsvarigheten till Bosse, om inte bättre. liksom sett till vad han lyckas få ut och få fram och samla upp och hitta. Men det, liksom, det blir... Det händer inte mer.
Exakt.
Ja, men det känns ju också som att de var ju verkligen på väg någonstans. Liksom. De fick sin nya arena och de vann lite SM-guld där på mitten av 2000-talet. Och det känns snarare som att det har stagnerat lite där borta. Att det har liksom gått neråt istället.
Ja, för det ska vara med oss. Alltså, senaste två åren med bra placeringar innan dess var det ju ett Elfsborg som var liksom... Det var ju ner och nosa på ganska rejält under halvan och Thelin skulle sparkas och hela den. Så det är ju snarare att de har behövt bygga tillbaka sig till där de var i mitten på 2000-talet men inte riktigt nått hela vägen fram. Men då vill jag minnas det som, August, rätta mig ifall jag felar, men att åka ner till Elfsborg borta, jag tyckte alltid att det var typ fullsatt. Mm. Typ så här, de körde ju sina, som vi stockholmare kan liksom håna att säga, men det är lite bonderamsen och sånt, men de trummade ju igång. De kändes ju klappvänliga. Är du med?
Ja,
de här Leicester-klapporna liksom sitter och klappar igång. Men det var ändå jobbigt. Nu är det mer så här, det är inte en människa där. Så.
Nej, men jag tror att de blev lite bortskämd. Det känns som en nästan lite bortskämd publik, att de är lite så där. Ja, men dels tog de två gulden där 06 och 12 vill jag minnas. Mm. Och att de, och så i samband med nya arena där 06, det var väl också första året på nya Borås arena. Det känns som att de blev så här, de fick den kravbilden, okej, men nu ska vi också sportsligt vara med varje år, så att de här lite hundåren i början med Jimmy Thelin kanske tog död på lite engagemang bland de här liksom marginalsupporterna. Men det är som du säger, för det är min bild också, att sådär när man kom ner till Borås, vissa undantag, sådär höstmatcher och så, men att det ändå var hyfsat mycket folk och sådär. Men jag tycker de är såhär, de har en ganska bra kärna, de har sin kärna som kör, och Sissi och gänget liksom, men att de här marginalerna är ganska svårflörtade. Då ska det vara bra väder, det är ju Borås vi snackar om, så att så här, bra väder, det är så här halvlurigt. Annars är det liksom 6000. Typ så.
Hörrni, en stor snackis innan vi liksom börjar närma oss nedstängning av det här avsnittet, som vi ju måste ta upp. Jag hoppas vi ska få prata mer om det på onsdag. Men ett citat från den här helgen har ju väckt större intresse än någonting annat. Och då pratar jag om min gamla AIK-målvakt Oskar Linnér. Vad har vi att säga?
Har han fått sparken än, eller?
Nej, men helt allvarligt så verkar det gå. Rapporter har kommit här under måndag förmiddag och lunchtid och strax efter lunch här att Sundsvall, jag vet inte vilka som var först, och det är ju viktigt i den här världen egentligen att krädda rätt folk, så jag väljer att inte krädda någon istället. Men rapporter har kommit på sina håll och kanter att Urban och gänget har haft möten om att eventuellt titta på att riva det här låneavtalet. Det gick någon form av rykte som sipprade ut i media om att han blev hemskickad från träningen idag. Och uttalandena var ju... man höjde ju på ögonbrynen och tänkte, vad är det han säger här?
Mm. Ja, det var ju för min kollega Malin Wahlberg som valde att öppna hjärtat efter förlusten mot Sirius. Och jag var mest, liksom, efter att jag läste det, så var jag, jaha, vad kom det här ifrån?
Piggande måste jag säga.
Ja, men också så här, för att det här är ingenting som du går och liksom droppar på i en diktafon om du inte har tänkt på det länge. För att det här har ju uppenbarligen legat och bubblat och tryckt och liksom, vi ska säga, marinerat ett tag för att det liksom, man ska vänta på rätt läge. Vad är rätt läge? Är det att göra det efter första matchen? Där du förlorar och är det liksom irritation och affekt? Eller är det efter tre matcher in när du fortfarande sitter på bänken trots att man har släppt in 8 mål på 3 och ligger toxiskt?
Ja, och på tal om att släppa in 8 mål på 3, Oskar Linnér på försäsongen har ju släppt in 7 på 2. Så att jag menar, det kanske inte riktigt är läge att säga att
det är så många frågetecken med allting där. Och det är de som var liksom, det var ju lokalmedia, det är Sundsvalls tidningar som skrev det här om att hemskickad från frukosten och krismöten och alltihopa. Alltså, om jag ska säga, två tankar i huvudet samtidigt. Jättemärkligt alltihopa, men också fruktansvärt uppiggande.
Ja.
För att det blir aldrig tråkigt i den här serien. Och vi tänker, hur fan ska vi sitta och ha ämnen att prata om 3 gånger i veckan så här? Ämnena kommer ju till oss, för fan.
Ge oss 5 i veckan.
Allt bara
vi kör måndag till fredag.
Och jag har svårt att se det här hända i någon liknande liksom, omfattning eller på ett liknande sätt. I Danmark eller i Norge eller någonting där man är mer frispråkig eller det är liksom så. Det här kommer bara liksom out of the blue och sen får man bara förhålla sig till det. Vilket är skitkul.
Är du förvånad, August?
Jag vill säga Ja, men nej, alltså han Oscar är ju på många sätt ändå väldigt klok, och det var ju mycket det som han fick så mycket ros för i AIK när han kom fram som väldigt ung, att han var så mogen i sitt sätt att se på fotboll, sitt sätt att se på liksom samvaron och allting så. Men känslan sen han lämnade AIK, i och med att han inte har fått spela någonstans, han har väl gjort, vi pratar om det, han har gjort 45 minuter.
Ja, och det ska man också så här reagera lite grann på, att han, det gör ju också att de här citaten han drar till med, de smakar ju lite illa när han säger att hej, jag kommer ifrån Bundesliga. Mm, mm. Och det gör han ju inte, för i Bundesliga har han ju inte spelat en sekund. Han blir utlånad till Brescia i Serie B, där han får göra ett inhopp, släpper två mål. Han har spelat typ 40 minuter fotboll sen han lämnade AIK. Så att han kommer ju faktiskt från en bänk i Serie B till GIF Sundsvall, släpper 7 mål på 2 matcher på försäsongen. Och då väljer man en annan målvakt i premiären. Så att jag menar, den kommer ju inte helt liksom out of the blue. Kan den inte göra. Uppenbarligen gör den det för Oscar. Mm. Men för oss som tittar på det här utifrån så är det ju så här. Ja, det är ju inte helt orimligt.
Samtidigt som han också är fotbollsspelare, och alla fotbollsspelare tycker ju och tror. Det måste de väl göra för att komma dit de har kommit. Att de är liksom världsklass allihopa. Så att självbild och fotbollsspelare går ju sällan kanske hand i hand. Men det är klart att det blir ju jättekonstigt. Jag förstår ju våran vän Johan Martinsson, som har varit med här ett par gånger, blev ju tokig och skrev en lång tråd om det här på Twitter.
Han vill ju att man bara rider.
Ja, och så han fick också lite mothugg. Jag tror att det var från AIK. Och där blev jag bara så här, men vänta nu hörni. Nu är det trots allt Sundsvall han är i. Sundsvall-supportrarna, de måste ändå få ha tolkningsföreträde här, vad de känner kring den här situationen.
Ja.
Det är trots allt deras klubb de är i.
Oskar
är inlånad där ett halvår eller vad det är. Alltså så här, jag förstår, jag hade också varit helt tok om jag var Sundsvall-supporter. Alltså där backar jag Martinsson 100%. Och vi får hoppas ändå ta upp det här kanske med honom någon gång i veckan.
Ja.
Utifrån vad som händer med Oskar Linnér i Sundsvall. Men det är ju såklart, det blir ju en superolycklig situation för alla här. Sundsvall är såklart inte nöjda, det har inte blivit vad de tänkte. Och Oskar inte minst, som sagt, han har inte spelat fotboll sen han var i AIK. Så att han börjar väl bli lite stressad över den där karriären. Allt för länge kan man inte gå utan speltid, tror jag. Framförallt kanske inte som målvakt. Då är det lätt att du hamnar i det där facket som vissa har gjort under åren. Att du är den här klassiska andra slipsen som aldrig spelar. Utan du är en skön snubbe i omklädningsrummet.
Det är ju för övrigt min... Alltså på scen, när man var yngre tonåren, då drömde man ju om att man skulle bli ny Maradona. Äldre tonåren, det var ju då man började förstå att andra målvakt är ju dröm. Ja. Bara hänga med grabbarna i omklädningsrummet. Få bra pröjs. Aldrig behöva någon press. Nej. Är det så att du får spela någon match, så är det ju för att den första målvakten är avstängd eller skadad. Du kan ju kasta in 3, för att alla på läktaren vet ju att han är andra målvakt.
Tänkte Lindegård i Helsingborg.
Det är ju drömrollen.
Alltså han har varit United slips i 5 år typ. Tredje slips. Lyfter stabila 3 miljoner i månaden.
Men också, du måste alltid vara på rätt sida dålig. Alltså du får inte liksom, när du vill göra den matchen och slänger in, du kan ju inte liksom hålla på med tv-rättningar och sånt. Kommer folk, han kanske ska liksom, då kommer den här pressen helt i onödan.
Du kan ju gör 3 monsterräddningar, men kasta in 2. Så är det så, han är för ojämn, vi litar på honom.
Perfekt.
Ja, det är rusk. Och så bara hänga på, alltså drömmen är ju bara glida runt på hotell i tofflor och mjukisar och liksom hänga med polarna. Och
kanske röka en cig med matrimonium.
För det är också, och det var ju också det man kom på i de äldre tonåren, att som målvakt behöver du ju inte samma fysik. Du behöver inte maxa BIP-testet, för du är trots allt målvakt. Så att, det var ju dröm. På tal om halvsvajiga karaktärer då, Freddy, du ska få avsluta det här programmet med att berätta vad du tror om Viktor Edvardsen, för han kommer ju vara Discoverys liksom man of the match innan. De kommer ju såklart zooma in på honom, dels för att de bjuder på de citaten han gör, han är den profilen han är. Men sen är det alltid speciellt att möta sitt gamla lag. Jo, hur tror du han klarar det?
Nej, men jag tror att han har ju valt Djurgården på något sätt, att han vill ju komma till en storstadsklubb. Så att psyket har han. Ska vi se vad han kan förvandla psyket till då, om det blir något positivt eller negativt. Men jag är rätt säker på att det blir något positivt. Sen är det ju såklart viktigt att få göra det första målet. Det är en annan sak att göra mål i Svenska Cupen mot halvdassigt Division 2-lag. Det är nu det börjar liksom, och det är nu pressen börjar, och vi snackade man lite med honom förut, och då var jag inne på det att säga, vad händer om det går 6-7 matcher om man inte får in den med det mentala. Men jag tror att det här är en perfekt match för honom att börja med. Jag möter Degerfors, det blir lite den här grejen att det blir för honom blir det nästan som att gå in och spela ett derby, liksom, att han får möta det här laget han lirade med förut. Det är mycket glidningar från tidigare polare i laget, så jag tror att för Edvardsen så hade det Degerfors eller ett AIK Bayern varit det perfekta första laget att möta i Allsvenskan.
Känns så... det inte lite make it or break it redan första matchen då? Att så här, du vet, han hade, och framförallt med tanke på alltså semifinalen mot Malmö, där han inte får in bollen. Och det var liksom det första testet. Nu får man Degerfors, gamla laget, i premiären. Choke även här. Edvardsen känns ju som att gör han mål idag, han kan göra 19 mål den här säsongen.
Verkligen.
Gör han inte mål idag, då kommer... alltså, jag ska inte säga att det är liksom någon kris överhuvudtaget. Men folk kommer ju så här... vart är målen, gubben? Du kom hit för att göra målen.
Ja, exakt, nu chokade du mot Malmö. Idag.
Du möter Degerfors på hemmaplan. Och att man tidigt, han själv kanske till och med, tidigt börjar liksom tänka. Och en spelare som Viktor Edvardsen vill man ju inte ska tänka. Han ska ju bara köra.
Verkligen, verkligen. Och det tycker jag man såg på den här dokumentären också som rullade på Public Service TV. Att så här, han var, det är nog en ganska lång måltorka i Allsvenskan förra säsongen. Men det kändes ju som att så här, han har brytpunkter i liksom en säsong. Och där såg man direkt, han fick göra två mål mot Djurgården. Sen rullade det bara på. Så jag tror att han måste, så här, fan... går det några matcher, han kommer lösa det. Det kommer trilla in baljer. Frågan är hur tidigt det börjar göra det. Men jag är rätt säker på att han pillar ju minst in en balja idag.
Kalle, har du någonting att ta?
Jag tänker på tal om tidiga baljor, så har jag varit inne på Unibet och kollat lite grann. Han är, det är väldigt låga odds på att han ska göra mål i den här matchen. Är det ju. Men jag har valt att gå på linjen, gör första målet.
Den är inte
får,
dum.
Nej, men får vi upp oddsen lite grann, då ligger det till 3,55 gånger pengarna på att han gör första målet i matchen. Det är väl ändå... ganska hyfsat, tänker jag.
Ja, men den är fin. Sen har vi också favorit ju. Alltid kyler gult kort. Den är alltid fin. den går att jobba in.
Helt.
Ja, men sen tycker jag också att så här, fan, det är lite medvärdsen ändå. Att så här, det är jävligt låga odds på honom att han ska vinna skytteligan. Mm. Han är, kollar vi på fantasy, ganska dyr. Alltså, ja, förväntningarna är ju också enorma på honom. Vilket är så här, är det förtjänt så här. Vi har en Isak Jesse Thelin som ändå har levererat lite utomlands. Gjort några landskamper, levererat i ett topplag. Edvardsen har inte riktigt gjort det än. Så jag tycker att liksom förväntas...
Vi har
Mackan Berg. Ut och flika in.
Oskar Willensson.
Jeremejeff, för att nämna någon annan.
Ja, så att så här, förväntansbilden på honom, så här, är den också fair? Det är klart att han har byggt upp den mycket själv. På sig själv och mycket den hypen. Att, men så här... han,
och det har vi varit inne på när, alltså när vi har pratat upp Djurgården i avsnitten inför också, att så här, det är någonting annat. Det hade inte varit första gången i Allsvenskan vi ser en spelare göra succé i ett lag som slår underifrån, som är utan press, de får ytor och kontra på. Han får vara lagets största stjärna. All respekt till Degerfors supportrar, men det är någonting annat att spela i en storstadsklubb i Malmö, Göteborg eller i Stockholm. Det är någonting annat för honom att hantera här nu. Och det är inte, eller jo, det är lite upp till bevis för Viktor Edvardsen den här säsongen, att har han det i sig också? För det är en prislapp han kommer med. Han kostar, rätta mig om jag fel, men någonstans 5, 6, 7 miljoner att lösa. Mm. Han har säkerligen en av de högsta lönerna i Djurgården. Så att det är höga förväntningar, men det är heller ingen garanti på att han löser det. Däremot så tror jag, som jag är inne på, han behöver inte göra mål idag för att jag ska säga att så här, det här är succé ny förvärv. Får han in en boll de här första tre matcherna, så tror jag att det kan lossna för honom rejält och att han kan skyffla in 18. Han är ju en sån spelare att hamnar han i zonen, då är han otrolig. Och det jag gillade med honom förra säsongen var att i de stora matcherna så växte han. Mot AIK har han avgjort, mot Djurgården har han avgjort, mot Malmö har han varit bra. Han avgör båda matcherna mot Örebro som är deras derby. Så att han har ju visat att det finns ett pannben där, men... det finns ett frågetecken i att kan han klara det med den här pressen utifrån? För den fanns inte i Degerfors. Den finns i Djurgården.
Enligt oddsen så ska han ju göra det. Surfa in på Unibet och spela på det. Det är mitt lilla tips. Man måste vara 18 år för att spela. Har man problem så är det stödlinjen.se som gäller, och även regler och villkor gäller.
Men bara för att det resonemanget här kring Edvardsen också, så här, han har ju också byggt upp det här själv. Han har ju inte heller suttit tyst i ett hörn nu, utan han har ju surrat upp sig själv i nästan alla stora medier. Så att så här, jag tror att det är jävligt viktigt för honom att finna ett tidigt mål idag. Bara för att så här, det kan liksom verkligen vara så här, för hela säsongen, bara nu kan jag slappna av. Ja. Nu kan jag bara vara mig själv, göra min grej, göra det jag är bra på.
Det är intressant att se hur han firar om han gör mål idag. Ja, faktiskt.
Det är ingen kille som kör liksom den.
Eller, nej. Han har ju tittat mycket i Europa och sett hur de här du vet, stjärnorna gör när de blir mål på sina gamla gäng. Men jag tror att det är skillnad på vilken kortsida han gör mål mot också. Alltså gör han mål mot framför eran ståplats, då tror jag nog att han kommer trycka lite gasen i botten. Ja. Och det kommer vara hysch-hysch och händer bakom öron och du vet,
hela tröjan och hela
tröjan. Ah, exakt. Och gör han det mot den andra kortsidan där Degerfors-supporterna kommer att husera, då tror jag nog ändå att han kommer köra lilla dämpade. Sen tror jag också att det beror på lite grann när målet kommer.
Ja, så är det såklart.
Alltså du vet, 0-0 gör mål i 85:e, då är det ju tröjan av.
Då rycker allt. 100. Alltså det är shorts och strumpor och
rubb. Och så bara rätt upp, kasta sig hos någon galning.
Men han har ju en väldigt fin relation med Degerfors fansen. Han var ju med i någon podd igår, var med och surrade med dem. Så att han har ju ändå känslor för dem. Så jag tror verkligen så här, spelarna, de hade han kunnat håna hur mycket som helst i Degerfors.
Ja.
Men fansen tror jag inte de kommer inte han ge sig på. Utan
jag väntar bara på den första allsvenska spelaren som ska hyscha eller bua mot pressläktaren.
Ah.
Den dag. Ska det vara någon så ska det vara Edvardsen. Nej, 100%.
Också låga odds på Nabil Bahoui. Någon har skrivit någonting och Nabbe måste ju ha någon att vara lack på. Det var därför han gjorde i och för sig mål.
Han gjorde mål. Jag sa åt honom, du är sämst Nabbe.
Oskar Linnér snackat, sa han.
Freddy, hur ser resten av dagen ut då? Klockan är 15:30 någonting och det är avspark om ett par timmar. Är det bara rätt ut till närmsta kran nu eller?
Ja,
då menar jag ölkran.
Jag menar öl.
Tapp.
Ja. Jag var på väg någon annanstans. Tack för att du ordnade upp det där. Det lär ju nog bli några kalla inför matchen. Mm. Man har en liten... Det är en hård helg i kroppen.
Ja.
Det blir nog några kalla nu. Sen blir det ut i området. Några kalla där också. Sen ska man vara på plats 18:30 på läktaren.
18:30.
Men de har ju starkösbaren är öppen också. Så den hatar man ju inte.
Det blir också en snabb rulle på kepsgrillen.
Absolut. Kanske en husky vodka också. Kanske står kvar från det lördags.
Standardrundan med andra. Ni ska inte köra någon sån här, för visst var det Djurgården som gjorde det? En mars som
från
var
40, grillen,
som var 42 meter lång ungefär.
Ja, det var ju magiskt.
Kör ni någon sån premiärgrej eller? Alltså, Bayern har ju sin promenad. Vi har ju våran bussmottagning.
Ja.
Kör ni något där, Djurgården? Har ni något så här tradition?
Är ingen riktigt sånt som vi gör liksom nu på arenan, som vi gör kring matcherna, kring premiärerna, utan det är mer god stämning på arenan.
Open air, Dixon live.
Just det.
Fan, Josip, det eventet hade du inte hatat.
Det är var man för sig själv.
Men det är också lite intressant, för jag har ju haft lite problem med så här Globenområdet och sånt, och det är inte så jävla sexigt på Globenområdet heller liksom, att hitta den här samlingsplatsen. Det börjar sörs lite om Gamla stan nu, men tror det måste vi fan jobba upp lite bättre, kan jag tycka, Djurgårdarna tillsammans. Jag vet att många har ambitioner, men det är ingen som riktigt tar tag i det. Men det har surrats ganska mycket om Gamla stan, vilket jag tror hade varit ett kanonområde. Och apropå Bayerns marsch där i lördags, var ute på min första löprunda på 3,5 år.
Bra timing.
Löpte rakt in i marschen.
Bra timing.
Kom på just det är nog fotboll idag.
Faktiskt. Faktiskt. Körde du amerikansk fotbollutrustning och bara plöjde?
Absolut, rakt igenom.
Ja, det är bra.
Sen upp på Bondegatan.
Det är bra. Hörru, kör hårt ikväll då.
Tackar vi för. Det ska bli trevligt. Kul med allsvensk premiär. Ni fick uppleva det i helgen.
Ja, det
jag får uppleva det om 3-4 timmar.
Ja. Ja. Vi är tillbaka igen på onsdag. Då får vi se hur det gick för er. Och så får vi se vilka gäster vi har i studion då. Förhoppningsvis namnstarkt, August. Det är upp till dig att leverera lite.
Ja,
här,
vi jobbar. Nej, vi ska inte sitta och lova.
Nej, lova ingenting.
Lyssna. Och tack till alla er som lyssnar och sprider och ger oss kärlek och sådär.
Jättefint. Och glöm inte att följa oss på Instagram och Twitter och precis överallt. Podden hör ni på Spotify och överallt annars där ni lyssnar på era poddar. Vi är tillbaka onsdag 14:00 live på YouTube och Twitch. Ciao.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.